Hallihallo.
Aloha.
Tjena Raul.
Hej på er.
Hallå Isabella.
Hej.
Tjena.
Hur är läget i en dag som denna då? En söndag?
Jo, jag har jobbat i helgen så, men inte så länge så där, så att sen blev jag jättesömnig. Och då tänkte jag att jag är tvungen att aktivera mig, så då gick jag lite kort på en slutgrej med en konstnär. Men jag var bara där några minuter för att jag blev lite blyg så liksom, det var så mycket folk. Så sen cyklade jag väldigt långt enligt mig för att köpa massa material till min konst. Och där kan jag vara jättelänge. Det är liksom ett litet rum där de spelar så här Twin Peaks och Titanic-musik. Och så är det en gubbe i skinnväst som ser ut som någon som typ så här gillar motorcyklar och sånt. Och det finns nämligen jättemycket tidningar med motorcyklar, Harley Davidson, bilar, bla bla bla. Men det är jättebra där. Ett favoritställe. Så att jag kom hem med väldigt mycket, ganska mycket tunga böcker och såna grejer.
Det låter la roligt.
Och pussat katten till döds.
Till döds?
Nej, men jag menar bara att jag är helt pusstokig så. Alltså jag pussar henne hela tiden.
Oj.
Nej, du, när ska vi mötas?
Va?
När ska du och jag träffas då?
Det är väl så att
when hell freezes over.
Ja, nej. Nej, men jag vill gärna träffa er, men någon måste hyra någon stuga så att vi alla kan träffas.
Jag gillar vad jag hör. Stuga.
Ja. Jag vet inte, någon projektledare eller någonting. Ja, nej, men hur är det med er då? Förlåt.
Ja. Går väl an, går väl an. Mm. Jag är lite gladare nu. Det var lite deppigt på grund av det här världspolitiska läget.
Jag förstår, jag vet.
Jag håller på att krångla med det här med att hitta ett jobb. Och när jag blev kontaktad av en rekryterare, minsann, ännu en gång. Men det verkade vara... Ja, det verkar vara väldigt lovande. Men jag vågar inte säga något för det. Då blir jag säkert gången med det. Men ja, det verkar som det kanske löser sig då. Alltså, det är typ ett... Ja, ett jättekul arbete i centralköpet.
Wow. Så det var ju kul. Okay. Vad spännande. Hoppas.
Ja, så det blir ju nice. Och sen så har jag bara... Ja, jag har fyllt år också. Jag blev 42 år gammal.
Grattis.
Vilken dag var det du fyllde år då?
Ja, det var igår, vet du.
Hur firar du det?
Jag åt eritreansk mat.
Eritreansk?
Ja, eritreansk mat. Eller så här fin i kanten.
Eritrea, ja, då tänker man ju på...
Det var en skål med ris alltså.
Ja, precis. Med salt på.
Nej, men
det är ju lite coola grytor med lite speciell kryddning och så. Ligger på möllan. Det är mycket gott, det blir mycket mätt och så. Bra grejer.
Ja, bra.
Ja, nice. Rekommenderas.
Har du fått några presenter då?
Nej, faktiskt inte.
Nej, men! Gud,
eller, jag har fått lite pengar av pappa. Lite pengar av pappa. Det är nice. Vad mer har hänt egentligen? Det är inte så mycket. Jag har väl varit inne i mitt eget huvud lite så här. Men jag börjar komma tillbaka. Jag sa det till lille Marcus efter förra podden. Fan, jag ska vara lika glad i hågen som Isabella och Jocke Nyqvist. Liksom. Men nu har jag blivit lite gladare nu, trots allt. Liksom.
Men du, vänta nu. Vad sa du? Du nämnde mitt namn. Jag var lite upptagen med att göra en annan grej. Men du sa något med mitt namn där. Vad sa du om mig då?
Nej, men jag sa att du och Isabella var väldigt glada i hågen under senaste parklivet.
Ja.
Och då sa jag väl lite avvist på det, sa jag då till lille Marcus. Då, liksom, att, jag tyckte liksom, att fan, jag vill också kunna vara lite gladare. Men nu är jag faktiskt lite gladare.
Har ni haft PLP-fest redan?
Okej.
Vad sa du?
Har ni haft PLP-fest redan?
Nej.
Nej. Inte vad jag vet.
Det är fest.
Fattar ingenting. Jag trodde det mer att typ, alltså hångla eller sånt där skit. Glad är verkligen, men okej.
Va? Jag har inte träffat. Jag vet inte ens hur Joakim ser ut. Jag vet inte hur du ser ut heller. Knappt att jag vet inte. Jag är ansiktsblind som, vad heter han? Johannes Selåker. Uff, jag kände
igen mig. Då skulle jag kunna lägga till liksom en bild på Fredrik Wadling eller någonting här och du ser det, skulle du ändå liksom inte reagera om vi möts liksom, utan det, ja, men det är nog han.
Ja, ja.
Men känner du Selåker eller?
Nej, jag känner inte någon känd person. Uff, jag bara hörde han i en podd eller
så. Vilken podd var det?
Selåker och Pascal, den där, eller vad heter han?
Har du lyssnat på alla eller?
Nej, då har jag inte. Nej, då har jag inte. Men mer liksom de senaste månaderna har jag väl hittat den lite så.
Det var ju roligt det senaste avsnittet. Ja. Ifall det var det du hörde. För då,
ja, de har ju pratat en del om bokmässan och de pratar om sina flickvänner och de pratar...
Ja, så jävla roligt det där flickvällsigvältet.
Ja.
Jag har ju träffat båda, men jag känner ju Selåkers alltså bättre då. Det är så jävla kul när man blir misstänksam och sånt där. Väldigt roligt.
Ja, det kan inte så kul för de andra. Nej, men det kan vara väldigt roligt, ja. Mm. Pascal, vad var det nu? Han känns ju väldigt jag tappade bort mig. Glöm vad jag skulle säga, förlåt. Jag kände helt, men vi var på dig, Mattias, så att du berättar lite om dina...
Ja, men det, ja, jag är lite gladare nu, men ja, det var...
Nej, men det var ju skitsamma. Jag tänkte säga var att jag kan ju låta glad och så, och jag blir väl glad av att snacka med er ibland och sådär, men jag är ju lite upp och ner med mina känslor, men jag kan skratta väldigt mycket och sådär ibland ju, så är det väl.
Ja, men det är bra.
Ja, tack.
Hur är det med andra då, så Hedman, för du säger att det är väldigt stabilt hela tiden.
Ja, det är en
stil. Ja, det är just... Det är rätt stabilt alltså.
Nej, men nu måste du använda ett annat ord.
Jag har nästan aldrig sagt att det är stabilt.
Ja, det låter som ett sånt ord.
Jag brukar väl säga att det är väl som vanligt. Eller det är så. Det säger jag väldigt ofta.
Mm.
Det är som vanligt.
Mm.
Men är du upp och ner eller? Kör du stabilt också?
Vad säger ni andra? Jag... Nej, de kanske...
Nej, men det var fan, det är jämna plågor naturligtvis.
Ja, det är ju så.
Den här jävla söndagsångesten, man ska jobba imorgon.
Ja.
Helgen går för fort.
Verkligen.
Men annars så... Ja, vad fan, har det hänt något spännande här? Jag vet inte. Nej, jag vet fan.
Mm.
Ja, helgen går fan väldigt fort.
Det går så in i helvete jävla fort. Det är mitt jävla godståg som bara passerar. Jag fattar inte. Hur fan är det möjligt liksom? Vad fan har jag gjort i helgen? Jag mötte ju en tjej på ett stadshotell i Karlstad. Det var inte dans, det var jobb. Utan hon frågade liksom så här: vad har du gjort i helgen? Frågade hon då. Jag minns inte. Och det var på måndagen liksom. Men vad fan, är du dum i huvudet? Det är måndag, du måste väl komma ihåg vad du gjorde i helgen liksom. Nej, jag gör inte det. Så jag var tvungen att tänka efter. Vad fan har jag gjort i helgen? Jag hade ju jobbat den här igen då. Så att sen på eftermiddagen när jag kom tillbaka till hotellet där och så snackade jag lite med honom. Så att du, fan, jag kom på att jag har jobbat. Ja. Det är som, alltså helgen blir som, jag ser fram emot helgen så förbannat mycket. Varenda jävla dag, det första jag tänker på när jag kommer till jobbet är snart är det helg. Och då är det måndag 07.20 liksom. Men jag tänker helgen, och det ska bli så jävla bra. Men helgerna blir inte dåliga. Det är ju bara att jag hinner inte göra allt jag vill. Ja, vad har jag gjort idag liksom? Jag har cyklat några mil, jag har sålt en telefon, lagat mat. Det kanske låter jättemycket i andras öron, men har jag gjort något mer förresten? Jag hade ju besök här igår. Morsan och brorsan var här, drack kaffe, vi åkte på loppis och lite grejer. Men sen så hände ju jag hade klubbfest med idrottsklubben igår också. Ja, men det har ju ändå hänt lite. Det har du ju gjort. Det måste jag ju tillstå då. Liksom.
Ursäkta Joakim, jag måste bara fråga. Är du en sån person som du är rädd och tycker det är obehagligt för att vara ensam?
Absolut inte. Jag är stortrivs ensam. Nej, fy fan.
Förlåt, vad jag missade.
Nej, men man kan lätt tro det liksom. Att, och det är många som har sagt också. Du är alldeles för rädd för att vara ensam. Liksom. Absolut inte.
Problemet är en sån person skulle väl inte erkänna.
Nej, precis. Men när det har varit mycket, periodvis varit mycket sådär, så då kan jag faktiskt till och med inte ljuga, men jag kan säga att jag har något att göra för att jag ska slippa åka till tjejen kanske mitt i veckan. Liksom. Nej, men du, jag måste fixa med det och det. Och så åker jag hem och så bara sätter jag mig i soffan och gör ingenting. Alltså, själv hemma, inte göra någonting, det är jag helt okej med. Det är fan med, det är så jävla skönt ibland.
Mm.
Jag ser fram emot de där dagarna när jag inte behöver göra någonting. Men då ska det naturligtvis inte vara så att man har lastat på liksom, att man har en lång jävla lista som man har prokrastinerat och skiter i att göra, utan att man har avverkat alltihopa. Nu har jag fritt, jag behöver inte göra något förrän imorgon liksom.
Mm.
Och så är det bara, det är så jävla skönt. På med kaffe. TV, jag fan hittar inte att kolla.
Jag förstår, du behöver lugn och ro, det behöver ju alla människor. Jag tänkte säga att du känns ändå som en person som ganska ofta har människor runt omkring dig på något sätt. Eller är det fel? Eller?
Ja, men i perioder så är det nog fan så. Visst fan är det rätt trevligt. Sen är det jobbet då, alltså jag jobbar ju som cykelbud. Det skramlar hela tiden. Det är liksom ett jävla liv, stadsmiljö, ut på landsvägar. Det är bara ett skrammel. Och sen när jag väl kommer hem och det blir tyst, va? Då uppskattar jag ju det här privilegiet jag har då som, jag ska inte säga singel, men ensamhushåll, vit man. Inte vuxna barn, men barn som är tillräckligt stora för att inte behöva någon assistans liksom, på något sätt, utan de överlever dagen utan att jag är där och petar liksom. Så att jag kan bara tyst och lugnt, det är så skönt när det blir tyst.
ja, det
är tyst när vi föds och det är tyst när vi dör, men däremellan är det ju bara ett jävla oljud.
Ja, det är därför jag gillar inte att vara i butiker och så här. Det är så himla mycket musik ibland. Alltså det är så störigt. Jag kan verkligen
det kan funka om jag har något specifikt så där, va, men är det perioder så pallar jag absolut inte med ett köpcentra eller något sånt där det springer runt en massa jävla hårdögda människor, foppa toppen och bara bränner sin jävla socialbidrag, va, eller ska handla på avbetalning. Ja men det är ju så det är liksom. Men att gå på ett köpcenter, det är ju bara
allt är ju ändå när det är liksom såna här överdådiga blonda liksom butikschefer eller anställda på golvet i en butik som liksom man har en väldigt enkel.
Gå in på Carlings liksom för att se kolla på en tröja eller någonting, gå in på Carlings och så bara ser man, det kommer någon jävla snajdare, 38 år, skateboardkläder, bakvänd keps. Tjena du kungen, vad är vi sugna på idag då? Då vill man ju bara, fy fan, jag går ut härifrån.
Jag känner det är värre med brudar när man liksom, för om man har tjej, då är det så här, titta på håret, det är det enda. Kolla inte på någonting annat. För det är liksom, det är sån den där kringlan liksom, med hår. Jag tycker det är ganska intressant men absolut för fan heller aldrig kolla på någon annan rumpa än den som man är ihop med liksom. Det är
fan.
fan, hur kom du in på det? Men framförallt, varför tillåter du något sånt liksom? Alltså, jag tycker ju liksom, alltså min partner, hon raggar ju på tjejen hon är ute. Sist hon var ute försökte hon ju ta på ett par bröst till och med.
Jo, jag vet. Det är så här, så fort man har tittat kanske genom en spegel och så där, tror att man har varit lite smooth, så har det liksom bara kickat tillbaka. Så bara,
nej, skulle jag titta på någon annan så skulle hon ju förmodligen bara liksom, då vill jag vara med.
Jag förstår.
Alltså det... Men då är vi ju liksom polyamorösa på ett sätt. Liksom relationsanarkister.
Kallas inte Micke otrogen.
Vad sa du?
Kallas inte mikrootrogen eller är det något annat?
Jag har ingen aning. Alltså, jag vet bara att hon skulle absolut inte ha något emot. Liksom.
Nej, men det där är intressant.
Det är ju lite, förlåt jag avbröt det där, men alltså det är ju helt sinnessjukt liksom, om du liksom ser en attraktiv kvinna och tittar på en liksom, jävlar vad snygg den var. Varför ska hon bli vansinnig för det?
Nej, det är bara en note till mig själv att liksom så liksom.
Men du kanske är en sån typ, alltså hon kanske blir väldigt så här, hon kanske verkligen är väldigt rädd att förlora dig typ. Hon kanske är helt galet kär i dig så att hon verkligen
det,
så här,
det.
Ja, det låter ju på det sättet klart.
Ja. Ja. Men det är intressant att det är lite konflikt om ändå mellan Raul och Jocke där liksom, att ni har lite olika. Jag vet inte, jag är lite mer. När jag går i butik, jag blir bara lite förvånad att jag tycker tjejerna är lite är oväntat snygga nu för tiden alltså. Jag tycker många har fixat upp sig väldigt mycket så.
Jag tror vi ska komma tillbaka till det där ämnet lite grann struten sen. Jag har några topics, men jag tror vi behöver avhandla en del andra grejer först innan vi kan gå in på det här liksom. Men vi ska komma tillbaka till det där liksom, och så med just kvinnor, tjejer, normsnygga och allt det här. Men det tar vi sen. Ja, men det är en liten sån relationspryl jag tänker, och det vill jag gärna ha lite input från Isabella också. Men det tar vi lite senare där. Men alltså gå i affärer som du säger Isabella, det är väldigt jobbigt. Och tänk till julhandeln när alla alltså det är ju sällan man verkligen vill känner så starkt att man vill bara liksom dra isär kinderna och bara trycka munnen över ett hagelgevär liksom.
Jag känner så här, alltså jag är väl lite, men jag känner liksom att ibland kan jag känna mig pressad till att jobba i butik och sådär, och då känner jag bara att jag tror inte jag fixar det, alltså så jag har tänkt mycket på det, det har varit lite jobbigt så att jag det känns som jag vill kanske inte städa för evigt, men jag känner samtidigt att jag, alltså jag måste få gå undan ibland och vara själv och liksom vara i fred. Och just det här med ljud och allting och sådär liksom. Att jag tycker...
Man kanske, många tror att de pallar det där liksom och pallar kanske en dag. Men när det har gått 6 dagar, 7 dagar, 18, 3 månader i en butik som kanske spelar, som du säger, musik och periodvis då lönehelger, löneveckor och när barnbidraget går. Alltså fy fan. Jag hade nog inte klarat av att behandla människorna med, vad ska man säga, med på ett sånt sätt som uppfyller de mänskliga rättigheterna. Alltså jag hade nog inte pallat det.
Nej, men mitt problem är nog kanske att jag är för sådär kanske då trevlig och därför har väldigt svårt om någon är väldigt sådär lurig mot mig eller väldigt sådär som klart vissa grejer kan vara. Alltså väldigt tjatiga eller håller på sådär. Alltså då hade jag bara, ja. Du får pengarna här.
Vadå, en rånare?
Ja, det är såklart. Men det säger de väl att alla ska göra. Jag är medveten så att det känns som att vissa idag är väldigt så här bara, ja, det skulle vara rabatt här. Och varför är det ingen rabatt? Och, du vet, sådana där saker. Jag åker absolut inte debattera det. Och,
det stod i veckans utskick här att det skulle vara rabatt på
potatis. Alla som betalar också, är du medlem?
Ja, jag
är medlem. Är det någonting du vill bli? Jag menar, man kommer ju inte undan på något sätt. Men, och jag fattar att de måste fråga det. Deras jobb, jag kan inte gnälla på personen som står där. Den gör bara allt i sin makt för att få sin lön. Ja. Och det är, ja, därför är det oftast det enklast. Som... Ja, men enklast är ju helt enkelt att bara säga ja, jag är med, eller jag går med. För då är det bara att visa upp körkortet eller ja, och någonting varje gång, och så scannar de av den skiten och så.
Jag hade
men
det också sett den.
Det är också pinsamt, för då måste man göra den här 920906. Jag bara, oj, du är så gammal.
Jag var och handlade kolsyrepatroner på Clas Ohlson för inte så länge sedan. Mm-hmm. Då hade de något jäkla erbjudande om man om du köpte massa batterier, så fick du någon ficklampa på köpet. Och han stackaren i kassan där skulle ju var ju tvungen att fråga varenda jävel, du vill inte ha några batterier också? Just nu har vi ett erbjudande.
Ja, nej.
Så var det någon gubbe där som ja, tänkte alldeles för länge på det där. Sen när jag kom fram så bara, ja, jag frågar väl dig också, behöver du batterier? Mm. Nej, det är lugnt. Bra, hej då.
Mm. Ja, men jag älskar sån satir när det är sådär kanske att någon jobbar i en matbutik och så ska den vara sådär väldigt helt liksom verkligen svart humor mot kunderna, sådär säga helt sjuka grejer typ sådär. Det är jättekul.
Typ såhär dumt liksom.
Serietecknaren Jan Berlin hade ju någon strip där han förnedrade IKEA-anställda. Okay. Tog han precis. Snubben i serien gick fram till den och de anställda höll upp en ram eller en tavelram och frågade, du, vad var det den här hette nu igen? Den heter Ribba. Och sen fortsatte det med något annat som hette något sån här halvsnuskigt. Liksom. Det var ett sätt att förnedra personalen utan att de vet om det. Liksom.
Ja, okay,
och de hade ju någon persien eller någonting som hette någonting med sära.
De
eller
har
ju
väldigt lavliga namn. Ja.
Ja,
jag förstår. Ja. Nej, men... Förlåt.
Mm. Nej, men det kanske är off topic. Jag väntar med den.
Jo, nej, men du måste inte hålla dig till ämnet.
Nej, okej. Men då är det, roligt det här också med ens, ibland så här, om det är polare som har kanske gått och fått lite bättre jobb och sånt här. Det går väldigt fort liksom från öl och liksom sånt här grabbsnack till att bara shoppa jong pepoff, shotta vulläng.
Vad sa du nu?
Shoppa.
Nej, men det går väldigt snabbt från så här det var det tegelsvärjet på svångremmen som till att liksom så här kuklöff, champagnejong, en massa viner sånt där.
Ja,
hörde jag pop. Det var typ så här, då tänker champagnekork någonting, och då tycker man bara, åh jävlar vad fort det gick här. Här var det ju liksom grus och snö till. Jag vet inte vad liksom, men det är.
Pratar du nu om alltså, vänner till dig som har blivit lite, alltså har gjort någon slags klassresa? Eller något?
Nej,
jag är inte det.
Nej. Vad sa du?
Nej, jag tänker mig så här. Ja, men så här, från att gå till ungkarlslivet, hur långt det kan ha varit, till att liksom börja jobba på heltid. Så är det...
Okay.
Ja, alltså om man har problem som kanske har jag vet inte nått ut över en dag sådär.
Känner för att tjäna lite pengar.
Ja, men då låter det lite, det klingar lite falskt liksom.
Jag vet bara inte, jag försöker förstå vad det är du vill säga med det, men att, jag menar, så kan det ju vara att människor alltså får en bättre levnadsstandard om man ska säga, och inte riktigt vet, alltså det är ju samma som många kanske, vissa kända människor som har varit jättefattiga och bott i en husvagn innan typ.
Och sen så. Jo, nej men typ så här, om man nu kan, om man får bo hemma till exempel och så kanske man gör det fram till 28. Och att vara liksom, om man varit på en hemmafest hos en sån typ person, då är det liksom så här, det finns, ja men om det finns chips någonstans, så bara, finns det en skål till chips? Bara, ta det bara på påsen, liksom. Det var ett jävla kräsen, ja förlåt, men jag måste väl få fråga, liksom.
Ja.
Därifrån, Isabella i så fall, till att det liksom är, hörde jag pop,
och du vet så här, jo visst, men du sa champagne, det här är crema. Mm. Bara, men du kunde ha satt bubbel, då hade det varit sån här grej, men då sa du champagne.
Oj, oj, oj.
Allt ifrån sånt till liksom att nej, men när man ses så tas det ibland upp såna så här triviala saker. Typ, jag hörde att du skulle gamea igår med lalala, men det blev visst ingenting. Och bara, aha, varför tar du upp det om det inte blev av? Liksom.
Nej, det låter väldigt, det låter som du är i någon slags darlingvärld eller någonting, men vad heter det? Är det så att du umgås med personer som har väldigt olika liksom, ekonomi och så där? Att det är vissa som är väldigt välställda och andra?
Ja, just nu umgås jag inte så mycket med. Mm. Alltså, eller jo, det är klart jag gör. Men, eller
ja, på den. Ja, är det klart? Ja, jag kan bara säga att jag umgås inte med någon.
Ja, typ nej, men det är väl... Nej, som svar på den frågan, det är väl... vad ska jag säga? Men de har väl haft det ganska bra förspänt, kan man väl säga. Men de är så pass snobbiga så att de tycker att... Nej, men vadå, jag bor inte på Östermalm. Så att... och bara, jag skulle väl inte ens säga att jag är medelklassens en gång. Och bara, ja, fast du... Jag skulle, ja, men du vet, så här, jag håller på det här sättet. Och så här. Men det är också så här, ofta blir det så, nu är det så här, jag träffar ju inte dem varje helg som jag gjorde tidigare och så där, men det är också så att sådana här grejer visar sig, så här, typ på spåret till exempel. Om man ska se det med polarna, då är det så här. Då är det någon som bara så här börjar designera roller åt folk. Du tar musikfrågan, du tar vart är vi på väg, du tar Sverigefrågor. Och bara, varför kan vi inte bara dra när vi kan? Liksom? Och bara, nja, vi vill gärna ha så hög poäng som möjligt för att tävla i någon jävla duo-app eller sånt där. Och bara, ja, men varför take out the fun of everything? Liksom? Visst. Nu kanske inte jag är lika musikkunnig som Mr. X, men alltså jag har satt musikfrågor på spåret, liksom, bara så ni vet.
Herregud, så svennig du låter. På spåret och ett socialt umgänge där man delar upp. Jag hade lämnat
men jag
rummet omedelbart.
Jag tycker det är intressant att få lite inblick i alla era liv, typ, för de är så olika. Det är roligt, men... jag har inte såna här på spåret fester heller, men jag kan spela brädspel och sånt med min familj typ. Men
du Raul, du hänger ju lite med den här Klara Kristiansen eller Kristensen.
Jag har träffat henne en gång
okay. Jag vet inte ens
vem det är. Hon är ju någon stuppare som jobbar på, vad fan är det hon jobbar på? Hon jobbar på någon sån här kosmetikabutik tror jag, när hon inte pluggar. Är det den här sälj tvål eller någon sån här skit? Va? Hon brukar prata om det i poddarna. Men jag har skickat, jag tror jag via Sebastian har skickat dickpics till henne. På hennes begäran.
Ja.
Tack för den informationen.
Ja, men hon sa själv i AMK någon gång, det här är ju ett tag sedan, det kanske är något år sedan eller ännu längre sedan. Men när hon sa, jag vill ha dick pics. Men hon svarade aldrig på dem. Däremot så hade hon svarat på Sebastian när han skickade en, vidarebefordrade en bild. Då hade hon svarat i något positivt ordalag där. Va? Men hon har aldrig svarat när jag skickat på DM på Twitter till henne. Då, för hon säger, nej, för hon sa det. Jag skickar, jag vill ha dem, sa hon. Men jag svarar inte.
Ja, jag vill varken ha det eller sådana där galna nakna tjejer som hela tiden skriver till dem på sociala medier.
Nej, men det var ju bara för naturligtvis...
Ja, men jag förstår inte heller sånt där. Alltså, om vadå, det har ju bara ett, alltså, vill man ha ett så här album av dem och så här, jag kollar senare eller vad?
Ja. Nej.
Mm. Ja, men det är ju det. Jag vet inte.
Men ursäkta, jag bara, Raul, vill du vara lite mer, hur ska jag säga, lite mer öppen, eller är det så att de här vännerna lyssnar på den här grejen eller någonting? Eller jag bara tänkte här. Nej, vad skönt.
Nej, alltså, de är ju, nej, men det är så här, ganska nära vänner som man har dragits med rätt många år.
Jag förstår. Ja, det är ju speciellt. Ja.
Och när jag träffade Beata då blev det liksom en lite sån här sätta ner foten grej att ja, alltså hon är liksom partner och bästa vän. Så är det. Liksom. Och balansera lite det där typ att
Men du är frågan då, vad gör Beata om dagarna? Hon är så här mode, lite modetjej
ja,
kanske.
Ja, precis.
High fashion.
Yes.
Jag tänkte att vi borde ha sådär som, jag vet inte om ni vet, jag hoppas jag säger rätt nu, men hon där, det fanns en kvinnlig journalist som var väldigt känd, hon är Katarina Haar på P1, hon dog för ett tag sedan.
Hon är helt underbar. Jag lyssnade mycket på de här när hon hittade de här gamla, hon hittade ju gamla kassettband eller gamla inspelningar som är intervjuer som hon hade gjort för många, många år sedan. Och de tyckte jag var helt fantastiska. De körde ju dem på P1 för några år.
Ja, det kanske vissa då jag hatar verkligen. Så jag visste. För hon är blind nämligen, jo, det vet ju du då. Och det är så bra. Vi borde egentligen börja med sån grej här, tänker jag. Det här med att hon ber ju alla som hon pratar med beskriva hur de ser ut eller hur det är, alltså för dagen då, alltså jag menar så här liksom om man har liksom alltså typ, det kunde vara en problem liksom för en podd tänker jag, för man får lite en bild av hur personen var den sitter i för miljö eller någonting.
Men fan är som prasslar så förbannat.
Ja, sorry.
För Anders, du kan ju säga ibland till exempel här sitter jag med en öl och sådär väl. Eller du är typ.
Ja, det
var lite vad jag menar. Och jag kan säga nu att jag sitter med en Nirvana-tröja som jag har köpt som är väldigt fin.
Varför då? Gillar du Nirvana eller?
Ja, såklart. Jag älskar Kurt.
Men apropå tröjor och Carling, så jag sitter faktiskt med en tröja med den här tv-serien, vad heter den? Wanderlust. Är det Netflix den går? Den köpte jag på Carlings, men jag lyckades att köpa den utan att någon snidare kom och frågade vad jag var sugen på idag då, kungen.
Du gör reklam för Carlings.
Ja, precis. Jag måste jag får liksom skona in lite reklam. Det är rätt knapert ekonomiskt, så att jag har sagt det. Vad fan? 50 spänn i reklam.
Ja. Kanske gjorde en deal där de slutar hålla på så där med dig. Liksom.
Ja, sluta kalla mig för kingen, så kommer jag nämna er i en av Sveriges största poddar.
Låter bra. Nej, men...
Men apropå hennes intervjuer där, jag tror det var Johan Rabeus jag hörde, det var faktiskt någon slags, han hade bott i Frankrike många år tror jag, eller om det kanske var, jag vet inte, skitsamma, han lyssnade på Jacques Brel och så beskrev han några av Jacques Brels låtar där, och då började jag faktiskt lyssna på fransk musik där och Jacques Brel.
Vad roligt.
Och en del är ju bara skit liksom, det är ju bara, vad fan är det här, men en del låtar helt fantastiska, jag har inte en aning om vad de sjunger om, alltså det skulle kunna vara jiddisch, alltså det skulle kunna vara hit på franska va, men eller att de sjunger att de stryper små barn, jag har ju ingen aning. Det skulle ju kunna vara liksom Mr. Cool på franska liksom. Men
var det i den här fördomspodden som jag såg på när han var med eller?
Nej, det är Katarina har möte och det tror jag var en intervju från. Ja, jag kommer fan inte ihåg vad gammal den var. Det var gamla som hon tog arkiverade intervjuer som hon tog.
Men han var väldigt rolig också i den fördomspodden. För då var det typ så här, han låtsas inte höra frågorna när han får dem. Typ har du någonsin typ så här, gjort på ja, en Amorgos, en ö i Grekland? Och han bara, jag fattar fan inte ett jävla dugg av dina frågor. Alltså.
Ja. Men han vill väl ha lite mystik kring sig själv, klar.
Oh, jag måste bara säga, eftersom jag ändå tog upp Rabeus, är det någon som har sett den här nya Ondskan-serien nu på Netflix?
Nej, jag har inte sett.
Okej, ska vi...
Någon annan? Ja.
För då är det ju Gustav Skarsgård som är hans roll, alltså styrfarsan.
Okej, ja. Vad tänker du då säga kring han? Eller?
Nej, men Rabeus gjorde ju det tokbra.
Vad såg du med honom?
Jag förstår ingenting.
Jo, nej, men pappan i Ondskan är väl väldigt hemsk, eller är det inte så? Jag kan inte den historien helt.
Ja, alltså han är ju liksom både elak och så här, ja, men du vet... man fick se ordning och uppförande. Är det åt rätt håll? Jo, men han vann ju skolmästerskapen i simning. Men du, lilla vän, det är väl för fan inte det vi talar om. Är det det? Jag vill inte springa några ärenden om fjärdringare. Nej, alltså, det vill du inte. Nej, men... Vad vill du då? I fred. Va? I fred? Du vill vara i fred? Jaha, så du tycker att din mamma ska sälja av sitt arvegods för att du ska få vara i fred. Är det så du menar? Det är inte så du menar. Nej, men vad menar du? Jag förstår.
Vad du kan memorera dialog.
Ja, vet du varför?
Du borde vara
för att jag läste boken innan filmen kom. Hets. Okay. Eller liksom, alltså plöjde den på något höstlov i skolan då. Precis för att filmen skulle komma, så att jag skulle sitta där och liksom kunna varje line.
Gud, ambitiöst. Men tyckte du om serien, eller har du sett klart den?
Jag har sett två avsnitt. Den började ju liksom väldigt lågt. Det blev en sån här Young Royal-grej liksom, med unga skådisar, och de liksom gjorde den här, de gjorde verkligen den här adelsgrejen väldigt så här, inte narr av det, men de gjorde liksom, det var typ så här överdrivet liksom, så här de här fjärdringarna var överdrivet liksom så här mobbiga, adliga och liksom lite tårta på tårta. Men nu har Erik blivit kallad till rutan i alla fall. Så det ska bli intressant. För i boken så börjar med att han tar ju utmaningen och spöar de här två fjärdringarna direkt, så att de skulle se liksom vem de har att göra med. Men i filmen så väntar han ju och blir kallad råttan där ganska länge. Tills han liksom... Så det ska vi se hur de liksom så här rent stilistiskt löser. Om de kör på boken eller om de kör filmen igen liksom.
Ja, intressant. Vad heter det? Nej. Anders, har du svimmat eller någonting?
nej. Men,
eller tittat på Formel 1 igen eller någonting?
Ja, det är race nu idag, jag vet. Ja. Ska kolla efter vi är klara. Men jag känner mig ganska trött typ.
Mm, jag förstår.
Märker jag nu. Och har väl kanske känt en del i veckan också. Jag vet inte vad det kan vara. Men...
En Edmans vecka, har du inte dragit den?
Det har jag ju inte där. Ja, det är stabilt alltså.
Ja.
Nej, men vad fan, det har ju inte hänt mycket. Jag har tänkt väldigt mycket på ölbryggning.
I skillnad mot de andra veckorna.
Ja,
ja, det har ju varit rätt mycket det senaste. Det har det ju varit. Men ja, alltså jag köpt lite mer grejer. Som vanligt. Ska se om jag kan lyckas få till en julöl som kan bli kan få den färdig då till jul helt enkelt.
Vad är det som gör ett öl ett julöl?
De är väl oftast lite mörkare, kanske lite maltigare typ. Mm. Eller så kan det ju vara vad fan du känner för.
Den Pripps blå med en skumtomt i.
Det skulle man ju kunna göra. Jag vet inte hur gott det blir.
Men det är inte något smak, alltså så här, nu har vi anis i, eller vi har i lite kryddpeppar, det är ingen sån skit, utan det är liksom vörtkryddor liksom. Så det är som att dricka en vörtlimpa, men det är inte det som gör att det är ett julöl, utan det är liksom mer smak av malt och ett mörkare öl bara.
Ja, oftast är det väl lite åt det hållet i alla fall. Jag beställde ju ett litet kit då, som då står det ju i instruktionen att man kan ju lägga på, eller kan ju hälla i lite så kanelkryddor och skit om du vill spice upp det lite.
Det känns som öl med kanelsmak. Det alltså det jag tänkte på det lite tidigare förut här när jag gjorde kaffe. Ja, precis.
Men det jag blir sugen på chai-te verkligen.
Chai-te. Ja.
Ja. Jag vet inte hur det uttalas då.
Nej, men jag tänker att det var inte den någon sån där snubbig grej när någon ska ha chai-te, så ska, måste de säga att det är chai-te liksom.
Ja, det är det kanske. Du lär mig så mycket, Joakim.
Nej, absolut inte. Det här är ju bara liksom, det här är ju bara sån här stereotypa fördomar som finns i arkivet, ja. Mitt huvud alltså. Men nej, men jag tänkte på förut, för jag gjorde kaffe här förut, står och brygger mocka kaffe liksom i en sån här italiensk åttkantig jävla aluminiumbryggare. Och då tänkte jag, för jag vet vi köpte, det var någon tjej jag var ihop med för några år sedan, och hon köpte, var det kardemumma eller kanelkaffe? Det var så här svindyrt, det kostade någon sån här liksom. Jag vet inte, det var ju svindyrt för den lilla påsen. Och det var liksom, ja, det var som vanlig jävla löber som någon hade droppat lite kardemumma i liksom. Det var så här, man, fuck, det här var ingenting liksom. Och så kan du ju inte bara kasta, du har köpt kaffe för ett kvart kilo för 100 spänn liksom. Du betalar så här 400 kronor kilot eller något i någon sån här specialbutik. Det är ju inte bara kasta, de är ju tvungna att dricka upp den där skiten också.
Ja, verkligen.
Däremot så har jag köpt en kaffemaskin nu. Jag har köpt en espressomaskin, men den kommer nog inte fram på tisdag eller onsdag tror jag. Köpt ut av någon person på Blocket faktiskt. En italiensk isomak kommer på tisdag eller onsdag. Rostfritt, glänsande rostfritt med sån här manometer på. Det ska bli så
men gott. Ja, för det vet jag ju många som vill ha det och så. Men det är väldigt dyrt. Va? Men då hittade du någon lite begagnat.
Ja, nej, det var ju begagnat. Ja, den kostade. Jag hade en liknande modell för många, många år sedan. När jag flyttade upp med barnens mamma då, 2006. Men då, jag vet inte vad som hände med den. Den blev väl stående. Nej, men det blev ståendes för länge oanvända, så kan det ju vara så att packningar och skit torkar ihop. Eller, men det blev någonting så den funkar jävla dåligt, så jag bara hivar den skiten. Men den tror jag gav så här 3-4 tusen för då. Ja, och det är ju inte mycket för en espressomaskin, för de kostar ju liksom 12-15 tusen om du vill ha en ganska bra. Men jag tror den här jag köpte nu kostar säkert en 5-6 tusen ny. Men då är det ändå liksom inte en. Om du frågar kaffenördarna så är ju det här liksom inget att ha egentligen kanske. Men jag tycker att den funkar bra. Den gör espresso och jag kan skumma mjölk med den. Och den är framförallt i rostfritt. Den går att putsa upp så den bara blänker som ett smycke liksom.
Du pratar om det
så mycket. Jag betalade 1100 för min Lungi-maskin. Vilket jag tycker är toppen. För att jag gillar själv att ta mjölken vid sidan av liksom, så att det är bara det att det är väldigt intressant just det där med, det spelar ju roll vad man dricker över också. För jag har märkt att glaskoppar som är ungefär liksom en, inte jättehöga, då blir det liksom såhär, åh jäklar, är det samma kaffe? Och bara, ja, det är det.
Ja, det var fint.
Det är bättre med glaskoppar alltså.
Men Anders, du, dricker du kaffe?
Ja, absolut.
Men har du en sån här apparat? För du har ju så mycket apparat, jag tänker det.
Jag har en vanlig bryggare, kostar några hundralappar.
Ja, men är du inte intresserad av en sån här jättedyr då?
Kaffemaskin.
Ja.
Nej, jag har inte. Det kommer ju säkert hända någon gång framöver, men nej, det har inte riktigt. Jag har inte riktigt spårat in på den banan än så länge.
Det är roligt. Arabiska heter ju kawa. Men på svensk, det blir så här, vill du ha, jag vill ha ett glas kava. Nej, jag vill inte ha kava, alltså inte ha mousserade vin. Jag vill ha kava.
Är det någon kaffe?
Ja, precis.
Var det? Okej, okay, ja.
Det kan inte vara så lätt för en arab att beställa kaffe och få liksom kava. Om man
är det vanligt? Hur mycket kava konsumeras det i arabvärlden per år?
Ja, ändå en hel del tror jag. Vad kan det vara? 1 miljon liter.
Spontant så hade jag nog gissat att det inte var så mycket. Är det någon som får besök här?
Ja, jag vet inte. Men jag har varit på teater och det är typ första gången på 20 år.
Oj,
på 20 år.
Var det på...
Hör om det, eller?
Ja, absolut. Vad var det för föreställning?
För jag tänker så här att mitt drömjobb skulle nog vara teater sen sent. För min syster skrattade för att jag var ganska så här, jag hade så mycket tankar om teatern och sådär. Men det var den här Tony Schunnesson har skrivit manuset, den är Anna Karenina. Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina eller så här tror jag den heter. Jag har inte läst den boken utan men jag har ju bara sett någon filmatisering av den. Vad heter det? Nej, men jag tyckte den var liksom typ 3 timmar lång kanske eller någonting och den det var en härlig upplevelse med teater, just det här med att det var så här rökmaskiner och sjalar och lite så här, när det var lite mer så här dans och själva liksom hur de hade gjort med ljuset och musiken och så. Men jag tyckte ju inte annars att det var någon bra pjäs så, alltså jag tyckte ju det var det fanns ingen kemi mellan de som spelar de här älskarna då, Vronsky och Anna Karenina. Och ursäkta, finns ni kvar här? Eller?
Ja, jag är kvar, jag lyssnar. Jag försöker. Min snabbaste reflektionen i huvudet var att jag har inte varit på teater på 20 år, men jag vill bli teaterrecensent. Den tyckte jag var lite...
Ja, det var ju lite humoristiskt.
Jag
tänker nu att jag vill gå oftare på teater ändå, trots att jag inte gillar den. Det tänker jag eller så. Men han där, Martin Luke, var med, Lukes bror. Christian Lukes bror.
Christian, ja.
Och som jag sa någon gång så jag gillar inte Christian Luke, men han här gillade jättemycket och han var ju bara en liten biroll som kom in lite ibland så som skulle spela då Anna Karenas man, men han var jättebra. Han var så rolig liksom så. Så det var något nytt liksom, alltså jag visste inte någonting om han, men nu efter detta så blir jag nog lite nyfiken på honom, vad han gör med. Jag vet att han var en del av det här Killinggänget och sådär, men jag vet inte i alla fall.
Nej, vänta, Martin. Jaha.
Stämmer inte det då? För det var någonting jag bara liksom googlade upp han efter att jag hade varit på teatern. Jag vet inte, ja.
Nej, du tänker på Andres Locko, för Martin Lok var väl aldrig med i Killinggänget. Nu kanske jag har helt jävla fel.
Eller så ska rätt, man
vara Anders, Anders, vill du köpa en cykel? Bollcheckar, jag säljer cykel till dig. Vill du köpa en cykel av mig? Du skickar pengar, jag...
Nej, men förstör inte det här nu. Förstör inte det här nu. Nu diskuterar vi, nu pratar vi teater här. Och lite jävla höjd på det här. Nej, men vart var teatern, Isabella? Hur långt fick du åka?
Nej, den var här i Halmstad teater.
Jag har fått för mig att du bor i Småland. Jag vet inte varför.
Jag förstår. Jag vet ju inte var du bor heller, men jag bor i... Jag bor i Halmstad. I Halmstad centrum.
Ja, men... då förstår jag att det finns jag. För jag hade någon bild av att du bodde i någon liten småländsk håla. Liksom.
Ja. Så tänk, jo, jag önskar ju. Jag kanske bodde som Petsson ibland. Alltså, det vore mysigt så, för jag älskar ju katter. Och
ja, men det kan man göra i Halland också.
Ja, jo, jag vet särskilt om man har kökort. Men annars är det kanske lite så att jag vill. Men... nej, men det var det att huvudpersonen då under de här 3 timmarna hon där som spelar Anna Karenina, dels såg hon inte ut som jag tänkte, och det kanske är något feministiskt statement av ton eller de som har gjort pjäsen, men jag kände bara att för mig var det inte trovärdigt att hon passade inte i den rollen, och så skrek hon hela tiden, alltså hon pratade aldrig utan hon bara skrek allting och var väldigt teatraliskt, så jag hade jättesvårt för henne eller så liksom. Så att nej.
Det är väl så det är
på tv. Nej, det är det inte, för de andra skrek ju inte, vi sa dem. Så att
ja, okay.
Ja. Nej, men det var jag får gå på mer teatrar och och så.
Nu där säger väl en del om när jag på teater sist, men jag tänker ju att det är för barn liksom.
Alltså teater.
Ja.
Var du på barnteater då? Eller var...
Ja, men jag var väl där liksom. Jag var lite någon gång på så här, kyrkans barntimmar eller vad fan det var liksom.
Men du så vet då, att det finns teater för vuxna också.
Ja, jag vet ju det egentligen, men...
Ja, denna var nog verkligen för vuxna, för den var ju rätt sådär köttig, du vet, hon är kynne, sånt så liksom. Alltså jag menar inte att den är barnförbjuden.
Så jag har inte varit på teater på 25 år då kanske.
Nej, okej. Okay, nej.
Eller vad det kan bli.
Mm.
Mer kanske.
Nej, men jag rekommenderar dig att gå, trots att jag då sågar denna verkligen och ger den typ 1 stjärna av 5. Och den är...
Ja, men jag funderar faktiskt på att gå. Jag vet inte, jag måste fan kolla ja. Dels vad det kostar och när den går. För jag vet att en teater i Karlstad sätter upp Amelie från Montmartre nu.
Nej,
den skulle jag vilja se.
Det låter jättekul, ja. Även om den är väldigt... För det var ju det som var... Alltså, jag vet inte om det är någon innegrej. Det var därför jag kände mig frustration att jag inte kanske går med på teater så jag kunde jämföra med andra teater och så här. Men här var det liksom som att det fanns ett barn med i pjäsen som aldrig... existerade annat än som ett tygstycke typ. Och sen var det liksom inget vin i glasen och det var inget blod på skjortan och det var liksom ja, det var inte, allting var bara helt så här, och jag tänkte så här, är detta någon budgetgrej eller är det väldigt medvetet att, att allt ska vara väldigt så simpelt på det sättet liksom.
Ja. Jag måste nu säga att det var ett tag sedan jag var på en så att säga, teaterpjäs. Jag tror det var Sensorn på Stadsteatern i Göteborg, den där stora vita kåken som ligger där nere av vabben in där. Men då var det ju Chris... nej, vad fan heter hon? Hjälp. Det här är länge sedan. Vi pratade alltså nästan, alltså snart 20 år sedan liksom. vad fan heter hon? Vad heter hon, den där galna kvinnan?
Lena Endre?
Nej. Hon var skitsamma. Men det första man får se är hennes pattar när hon tänder ljuset. Och sen får man även se när hon sitter och bajsar på en tidning.
Oj!
Ja, hon bajsar inte på riktigt, men...
Vad var det för pjäs?
Den heter Sensorn. Jag måste fan googla här vem fan det var som spelade den nu. Man hade gjort någon...
inget vin i glasen, inget blod på skjortan, inget bajs på tidningen. Vad är detta?
Ja, jag vet! Jag söker lite mer äkta. Jag tror att vi får ta in Larry Clark.
Nej, det var någon typ av mekanisk konstruktion som gjorde att man verkligen såg, det var verkligen liksom realistiskt hur de satt och sket på den här tidningen. Liksom.
Oj, ja. Gud. Ja, nej, men sen har jag sett en jättebra film som jag rekommenderar. Men jag tyckte det var fel. Ska vi prata tills du kommer på det, Joakim, eller vill du?
Fortsätt prata du, jag ska kolla här bara.
Ja, du får tysta med annat. Men den hette, och den är ju väldigt så, det är verkligen inte allas kopp te eller så. Men om man gillar om man gillar Dogtooth, om man gillar kanske Apflickorna eller filmer som handlar lite om det här med makt och man måste vara väldigt öppen när man ser den. För det handlar nämligen om en man som har en hund, men det är en människa som går runt i hunddräkt. Och jag minns inte frågan om det var något sexuellt, och det är väl lite så kanske, men det är liksom det är väldigt psykologiskt intressant. Och sen så träffar han en tjej och allt detta, och den står som skräck, men jag håller inte med om det. För mig är den mer en thriller, en liksom, kanske psykologisk thriller eller någonting. Den heter Good Boy. En norsk film. Och han som har gjort den är en ung man som heter Viljar Bö eller något sånt där, som jag kommer hålla koll på nu. För han gör någon ny film där det också är en väldigt så här, speciell handling om väldigt obehagliga grejer. Nämligen en man som hittar på att han är förlamad eller något sånt där. Att han bara har halvt ben, ett avsågat ben. Men egentligen har han ett ben, men han vill inte ha det här. Alltså det låter väldigt intressant. Alltså så, jag älskar. Så att, han här, jag sätter min tro till att han är Noyes Lars von Trier, kanske. Nej. Eller det har vi redan gjort. Vi har ju Trier. Vad heter han nu igen? Han jag gillar, som har gjort Oslo. I alla fall. Nu kommer jag inte på hans namn. Men han är ju jättebra också. Han är också en ung kille. Eller ganska ung man, tror jag. Men han är så väldigt ung ut. Ja. Alltså det var imponerande faktiskt. Slutet på den här då, Good Boy, var helt i min smak. Alltså det var helt galet, om man säger så. Alltså det var briljant. Alltså jag älskar sådana slut.
Så det handlar om en snubbe som har en hund. Fast så är det en dude liksom.
Ja, och han förstår ju som att vi får ju inte alla svaren. Det är inte en sån film. Och så är det att han börjar dejta en tjej då som blir intresserad av honom. Men sen är det ju som att det är lite obehagligt liksom, naturligtvis. Eller att det kommer fram grejer och sådär. Men det är jättebra. Väldigt lågbudget är den ju. Så man måste liksom gilla det och kanske inte vara så... Alltså det är ganska så enkelt, och jag tycker det är skönt ibland att se grejer, filmer och så, där det inte är någon känd skådis. Alltså här var det skådespelare, jag har aldrig sett dem förut. För ibland, jag känner ju mig skadad, alltså ser jag kanske, Jennifer Aniston eller Mikael Persbrandt eller vissa sådär, och så ser man dem, och så ibland känns det inte trovärdigt. Och det värsta jag vet är när de tar en väldigt snygg person och förfular den. Det borde vara kriminellt. Alltså det är ju bara
Men jag håller med dig där, det här med okända skådespelare. Det är faktiskt, alltså som du säger, har någon av de här Persbrandt som egentligen blir då så här typecastad. Han är liksom den här polisen som han har varit i 38 stycken Beck-filmer, och det är svårt att få bort den bilden ur skallen, så då blir det inte trovärdigt om han ska spela något annat liksom. Han kan inte spela liksom förskolelärare med eller något sånt där. Alltså det funkar inte.
Förstår du vad jag menar? Ja, och om man vet så mycket om privatpersonen med, att det är ju så det har blivit med vissa kända människor också, så det är väldigt problematiskt liksom.
Nu ska jag bara lite snabbt så jag får det här ur hjärnan där. Men den här sensorn, den var 2001. Jag var tvungen att kolla upp det så jävla länge sedan när jag var på teater. Men det var Regina Lund som spelade. Regina Lund var det. Och det som är roligt då, det är för sensorn, det handlar alltså en erotisk thriller om sex, kärlek och bortträngda begär. Och då, den här huvudrollen där är ju också någon sån känd skådespelare som jag inte kommer på namnet nu. Ska vi se... Det står faktiskt inte med. Skitsamma. Men det är Claes Östergren som har översatt den här pjäsen.
Okay.
Och jag har ju precis läst nu Gentleman och Gangster. Claes Östergrens två första böcker i trilogin nu. Jag ska börja på den tredje nu. Men i den här jag tror det är Gentleman, för huvudkaraktärerna där är just så här Claes Östergren. Ja, det är väl inte på något sätt någon självbiografi eller något, men figuren heter Claes Östergren i böckerna, och han får då ett manus till en teaterpjäs som han ska översätta av någon. Om det här skedde i Gentleman eller om det är uppföljande, det kanske är uppföljande det här kommer, men han översätter aldrig, han tycker den är dålig eller något sånt där, men så går det några år och sen så hittar han den här pjäsen igen, va, och det är lite turer fram och tillbaka med den här pjäsen i alla fall. Och till slut så väljer han att översätta den, för han, när han ser med nya ögon så ser han på den här som en bra pjäs liksom. Och han ser då, han lovar väl den här personen nu som han har fått pjäsen av, att han ska försöka få in den på någon teater. Så jag undrar om inte det är någon slags självupplevt som har med den här pjäsen att göra. Det skulle vara roligt att träffa Claes Östergren och fråga liksom.
Jag måste bara fråga. Ja, det förstår jag. Jag måste bara fråga. Vet du vem, vad det är han har översatt för verk?
Jag vet inte allt. Det, jag fick bara se här nu när jag slog upp sensorn på Stadsteatern i Göteborg att det var Claes Östergren som hade översatt den.
Ja, men du står inte författaren, alltså original.
Nilsson. Jag kan inte prata, alltså jag har ju fan talfel. Jag tillbringar alldeles för mycket tid för mig själv liksom, så jag får utveckla talfel.
Jag tror farligt. Uff, jag pratar ju också, jag säger så.
Ja, nej, nu kan vi lämna den i alla fall. Som sagt var. Då lämnar vi den. Regina Lund visade pattarna och bajsade på scenen. Och det var stora rubriker i kvällstidningarna då när den här pjäsen
satt. Oj,
det var lite kul.
Tyckte du om pjäsen? Eller du?
Jag minns inte, jag tror det. Jag tror jag tyckte att den var rätt okej. Okay, alltså. Jag tyckte det var liksom...
En riktig skitpjäs.
Ja, nu det handlar faktiskt han censurerade filmer, henne huvudrollsinnehavaren där. Det var hans jobb, och Regina Lund tror jag spelade om hon nu hade spelat i någon av de här filmerna. Och så handlar det om de här turerna där han skulle då så att säga censurera då analpenetrationer och så vissa grejer i de här filmerna, så att det är någon sån grej det handlar om liksom. Så jag minns fan inte riktigt, får inte begära att jag minns, jag läsa i mig. Nej, men jag får se. Jag har ett ex till mig, en tjej som fortfarande hänger med och snackar rätt ofta med, men hon går ju på teater, började på teater för några år sedan, eller ja, kan det vara? Men det kanske är snart 2 år sedan, tiden går. Och en sån här teaterutbildning av något slag på kvällstid. Så de har väl satt upp den här pjäsen några gånger. Och jag har ju tjatat om att få komma och se då när de har sin, när de ska ha sin sån här föreställning då, va? Men hon skäms väl lite, eller tycker att det är jobbigt att människor hon känner skulle se när hon spelar. Men det skulle vara ganska kul, tror jag. Jag vet inte om jag hade varit bekväm med att spela teater.
Nej, jag blir lockad också av att spela teater. Samtidigt som, ja, det är nog mycket som gör att man kanske inte passar som det, så att det är väldigt blottande.
Ja, och så just, ja precis, blottande. Ja. Man ska spela något som man är absolut inte bekväm med.
Nej, och väldigt intimt med andra sådär liksom. Det
ja,
är väldigt...
ja, dels det, men alltså att man ska, ja, jag vet inte, det är skitsvårt det där liksom.
Nej, men jag blir ändå sugen, jag håller med, att vara i teaterns värld. Så det är så...
Man får vara lite, om man hade fått spela någonting som var lite närmare en själv liksom.
Ja, som, precis. Som... Det håller jag med om. Det är lättast att hålla med.
Det finns ju vissa skådespelare som bara är sig själva liksom. De blir ju jävligt tråkiga liksom. Per Oscarsson var väl en sån. Du kan ju slå upp vilken jävla film som helst, är ju Per Oscarsson. Han är ju alltid, han är ju jättebra.
Och jag älskar Manolito, alltså den satte djupa avtryck hos mig.
Ja. Nej, men han är ju alltid Per Oscarsson, va? Så att det är ju det här liksom, vi behöver en karaktär som är så här och så här. Ja, men det är ju Per Oscarsson, bara ta hit han. Han kan ju bara vara sig själv liksom.
Jo, sådana finns det ju. Det är lite samma som han där, vad heter han nu igen? Han som dricker mycket vin, han där, vad heter han nu igen? Han som är, han är ju någon poliskommissarie också, han var att... Henriksson.
Ja, Henriksson. Ja.
Det är precis. Som att han alltid är...
Han är ju likadan. Och han är ju likadan. Han är ju pappan, eller vad man ska säga, åldermannen i den här serien. Vad fan heter den som gick på TV4? Det är den här skärgårdsserien.
Nej, nu menar du Skärgårdsdoktorn. Det är inte han.
Nej, inte Skärgårdsdoktorn, utan han gick en humorserie på Fyran som heter Sommaren med släkten eller något sånt där. Det var ju han, en av de här komikerna från Fyran där som gjorde den här serien. Men det var ju Christer Henriksson spelade ju pappan i den här liksom, åldermannen som så här.
Och Magnusson.
Peter Magnusson, ja precis. Gjorde serien, men det var ju Christer Henriksson var ju då den här, vad heter det, åldermannen, den äldre. familj över huvudet där. Men han är ju sig själv, han är precis likadan.
Ja, han,
är
lika... han har liksom det här lite flöttiga sättet på något sätt. Flöttig och lite så här...
Nej, inte flörtig, men liksom lite gubbgrinig och lite så där.
Ja, men jag skulle det... säga kultiverad också. Det kommer inte få... Alltså,
ja,
jag menar, han
är på sår. Ja, jag gillar inte han riktigt. Ja.
Nej, jag vet inte om jag gillar han heller. Jag menar, jag säger kanske...
Men han är ju som du säger, han är ju sig själv. Han är ju så. Han är, och då är det förmodligen inte svårt. Men nu har väl han hållit på med teater sin i helvete jävla länge. Va? Så ja. Han har väl på något sätt rätt att vara... Alltså han behöver inte... anstränga sig för att vara någon annan. Han har tillräckligt med pengar på bankboken ändå liksom, och tillräckligt många roller, så att ja.
Mm.
Bankbok.
Ja.
Bankbok, ja, precis. Jag skulle säga majoriteten av lyssnarna i den här podden har aldrig haft en bankbok.
Nej. Prata inte om det. Uff, jag kommer få en pension säkert på 2000 kronor eller något.
Ja, nej, det var väl inte så, ja, precis. Ja, det var inte riktigt så. Det var väl mer att ha en fysisk bankbok. Det hade jag på PK-banken. När fan lades det ner? Jag tror att den boken har nog inte rörts sedan 1986 kanske. Mm. Och jag har för mig att jag tog ut allt som fanns kvar. Det var 50 öre kvar på bankboken. Och jag vet inte vart den finns idag, men det skulle vara intressant att se hur det har utvecklat sig sedan 1986. Om man kanske upp i två kronor eller någonting nu med räntan.
Otroligt.
Fick du ränta på bankboken?
De hade nog, ja, men det tror jag, för att varje år fick jag nog ett brev så där liksom, du har fått ränta liksom, och då fick man komma in och sätta in den på bankboken liksom, så bara tryckte de ju ner den här bankboken i någon slags printer, och så printade den ju liksom en plusrad där då, 0,75 kronor i ränta eller något då för det året liksom. Och det tyckte man ju, fuck jävlar, nu gick jag från 5 kronor till 5,75 liksom.
Mm.
Det var stort. Det
är inte dumt.
Nej, precis.
Inte dumt alls. Jag vet, jag hade någon så. Jag vet inte, det var väl kanske inte en bankbok i den bemärkelsen riktigt. Men det var ju något liknande för barn kanske. Man skrev, jag tror, men då skrev man nog själv bara hur mycket man hade. Så det var bara en liten anteckningsbok då. Men jag för mig, fan, för mig vi kallar det för bankbok. Mm. Ja, skitsamma. Skitsamma. Nu har vi snabbsaldo.
Mm.
Tiderna förändras.
Snabbsaldo, ja, precis. Ja, men det är ändå rätt fantastiskt, utvecklingen, liksom hur den har gått. Och nu har jag väl återigen haft någon diskussion under veckan i sociala medier om något klappträ som påstår att kontanter är så jävla bra liksom, och folk som tror att i kristider måste du ha kontanter. Tänk när, om det blir krig. För när, upprinnelsen till det här var att en korvkiosk hade gått i konkurs i Karlstad. Den låg strax utanför centrum, men låg i något industriområde utanför centrum eller vad fan det var. Någon sån här drive-thru då, det hade gått i konkurs. Och då var det någon som skrev, ja, så går det när man inte tar kontanter, hade den människan skrivit. Och då tänker jag, men är du dum i huvudet? Tror du att, alltså det är så jävla få människor som betalar med kontanter, så att de kunderna som skulle utebli på grund av det ska ju naturligtvis inte försätta en korvkiosk i konkurs. Och sen hamnar vi i den där diskussionen om kontanters vara eller inte vara. Och jag menar att alltså, vi får nog liksom bara acceptera att pengar är nog bara en jävla imaginär grej numera. Vill man leka liksom med silverdaler och kopparmynt, va, då kan man ju åka till Visby på medeltidsveckan och så kan man ju dunka de här jävla plåtmynten i något bord där, va. Jag kanske är liksom konservativ i vissa sammanhang och gillar gamla grejer, men hålla på att betala med kontanter, nej. Jag tycker att det är helt jävla fantastiskt att slippa. Jag har även haft diskussioner med folk då som påstår, och jag tror verkligen på dem, att när de säger att jag saknar att stå i kö på posten för att betala mina räkningar.
Mm.
Ja, men då är man ju inte frisk. Riktigt.
Nej, alltså då är det ju någonting. Ja, men det är socialt, man träffar människor. Mm. Alltså, folks minnen är nog så in i helvete grumliga, va? Så att gå tillbaks 30 år i tiden, för det är nästan så långt bak du får gå för att hitta den tiden när vi gick till posten för att betala våra räkningar eller banken, men oftast gick man till posten, det var postgiro och så vidare. Mm. Inte fan var det socialt i de köerna där. Det var inte det att människor stod och pratade med varandra som något slags PRO-möte liksom, där alla var kompisar eller något, utan man stod och surade, tittade på en anslagstavla, man bara blåstirade på den här anslagstavlan och någon lapp om nya porton eller något sånt där, bara för att inte möta andra människors blick. Jag kan ju bara tänka, alltså, jag var ju med morsan som barn när hon skulle betala räkningarna på posten, inte fan pratade hon med en massa folk. Det var ju nästan så att kom det någon hon kände liksom, så drog hon mössan över huvudet liksom. Så det här, jag tror folk, ja, men det här minnet om att det var så jävla socialt, att vi stod och pratade och skrattade i kön på ICA liksom, så här, ja, men vi pratade, ja, alltså, ju om oss. Nej, det, man gjorde ju inte det.
Men det är ju, det måste ju vara att de här personerna, de här personerna är ju uppenbart psyksjuka, så de kanske trodde att de pratade och hade kul.
Det kanske var de här som pratade, för det var ju alltid någon jävel
som är helt skild typ.
Ja. Nej, men alltså, det kanske var de här, för det var ju alltid någon som pratade, någon som satt längst fram i bussen och pratade med chauffören. Man bara liksom kände liksom, åh, vad jag inte vill bli en sån människa. Kände man var så här 13 år och satt på bussen och så satt det någon vuxen människa längst fram och bara pratade skit med chauffören liksom.
Så det är ju de personerna som du stöter på nu på Facebook här.
Ja, precis. Det är de som står där liksom och saknar tiden när det var kassakö liksom, så här skanna själv på ICA och sånt där liksom. Det är väl helt jävla underbart. Och så den här argumenten om att ja, men folk har ju blivit arbetslösa för att vi inte har postkontoren kvar eller bankkontoren. Nej, folk har inte blivit arbetslösa på grund av det. Absolut inte liksom. Det är någon sån vanföreställning som är sinnessjuk.
Ja, du vet ju lite att jag tycker det är lite mer komplicerat, men jag känner väl att jag förstår väl, men alltså jag har ju också hamnat i det här nu att det är en vanesak också liksom, det här med att betala med kort och sådana grejer. Men det jag skulle säga var väl att om du tänker efter så här, du vet när man betalar typ med mynt och sedlar till exempel när man gick på bussen, ja. Så var det där liksom, saknade du en krona eller två kronor så var inte det kanske någon fara. Och likadant om du skulle handla i en liten butik särskilt sådär kanske. Eller idag är det ju väldigt att det liksom funkar inte det tekniska, och har du inte exakt då går det liksom inte.
Det kan jag väl hålla med om, att går det inte så går det inte liksom. Funkar inte det tekniska, ta bara det här med Coop här för något år sedan eller två år sedan, Hedman kommer säkert också ihåg det. Coop-kassorna bara la av liksom. Det gick inte att betala, de stängde ner Coop-butikerna för de kunde inte ta betalt, och då gick ju liksom folk där liksom, upplevde ju som att de levde på svältgränsen helt plötsligt. Visst inte, ska jag öppna sista paketet med makaroner här? Jag vet ju inte när de öppnar nästa gång. Eller ska jag ta och gå till ICA istället och handla? För det funkar ju kassorna liksom.
Ja, och tänk på bankrånare också. Alltså om vi ska stötta dem lite så var det lite lättare att göra ett bankrån. Och jag menar det att det kan jag bli lite nostalgisk när jag ser filmer eller cowboyfilm också. Så där, visst. Men liksom att det var ju det här också att pengar... Jag menar, idag finns det ju mycket pengar, tvätt och sådana grejer. Men jag menar att då var det ju som att vad du hade för pengar, det visste kanske ingen. Och ingen visste. Och att du fick sådär, du fick lönen i handen mot veckans slut eller något sånt liksom. Och så känns det ju som det kanske i vissa länder fortfarande. Men jag menar, jag tycker det finns någon charm i det så liksom. Men sen så menar jag inte
att... USA är ju fortfarande lite så att du får ju en check. Och jag kan ju säga att 96 hade jag nog mitt första riktiga jobb som på båt. Alltså inte mitt riktiga jobb. Jobb hade jag gjort i många år innan. Men då jobbade jag som jungman på ett lastfartyg. Och då fick jag faktiskt min sista lön. Slutlönen kom en check. Fick jag en check av kapten då liksom, så jag fick gå till banken och lösa ut.
Ja, cool. Ja, det känns ju som verkligen.
Vi har ju en till gäst med oss.
Hej Frank!
Förlåt, hej! Hey,
Frankie! Den gode Frank Fischer är med oss.
Hallå!
Det här är ju ett ämne som du kanske... Du kanske har något att tillägga här. Vad tycker vi om att betala räkningar på posten. Det var posten, ja, men...
Jag älskar ju check efter. Jag hade ju det en kort period som den enda under 65. Underbart att skriva ut och handla.
Det var, ursäkta, jag kanske hörs dåligt nu. Hörs jag dåligt?
Nej då. Mm.
Var inte det här personkontot på Nordbanken som hade sån där typ av uttagscheckar? Var det sånt du hade, Frank, eller var det riktiga checkar?
Ja, det här var, det var utomlands, får jag känna, så att där fanns väl det som alternativ lite längre. Mm. Så att då hade jag check efter. Det var kanon när lönen tröt lite mot slutet av månaden, så kunde man skriva ut en check, för det tog ju 2 dagar innan de löste in den. Jag vet, till och med jag hade lön varannan vecka, om jag ska vara ärlig.
Åh, vad gamla. Mm.
Så det var riktigt härligt.
Ja, det var det. Kul. Ja.
Men nej, jag för ju ständigt krig mot de här dumma snabbkassorna. Det är bara dumt. Det tar ju mycket längre tid för mig att gå igenom. Varje gång jag ska gå i en snabbkassa för att jag tänker att jag ska spara lite tid, så börjar det ju lysa så där, tillkalla personer.
Och det är sån ångest. Och så tycker jag det är lite pinsamt när någon kommer att gå igenom alla ens grejer. Och jag blir helt svettig och man känner så här, gör jag något fel och så liksom. Alltså,
Ja, nej, så jag
det. Alltså, det händer ju att jag råkar ut för de här avstämningarna också, men det är ju ytterst sällan, alltså. Det är så jävla sällan. Jag fattar inte. För är det så att man får en avstämning eller en kontroll i kassan när man går i en sån här snabbkassa? Men vänta inte med att handla i en snabbkassa i 2 veckor, för då blir det kontroll igen, för då är det ett suspekt beteende. Handla nästa dag, så kommer det liksom att gå igenom utan problem, och fortsätt handla i det. Men det är ju när man handlar liksom var 14 dag, var 3 vecka i en snabbkassa, så kommer ju systemet att flagga direkt. Jaha, varför ska du betala med en snabbkassa nu men inte de andra dagarna?
Ja, det systemet vet precis vem de har att göra med.
Men det är vi lite motpoler, du och jag, Frank. För jag menar, jag bara liksom älskar ju det här att slippa ha en plånbok och se vilka pengar jag har. Jag slipper hålla på och krångla med några jävla grejer. Snabbkassor är bra. Jag är ICA-banken. Fan, det bara dundrar ju igenom. Det går skitfort liksom. De få gångerna jag stannar runt.
För att det ska bli lite jämvikt nu, då måste du säga någonting dåligt med dagens samhälle. Och vet du vad jag kan säga? Jag har varit inne på Twitter den senaste veckan. Vilket är typiskt att jag går in på Twitter trots att jag hatar Elon Musk. Och att jag menar, jag inser ju att människor säger väl att de lämnar Twitter istället nu. Så att det är typiskt att när det inte blir trendigt så går jag med här. Men i alla fall.
Ja, men det är helt riktigt. Ja, men säg något dåligt med dagens samhälle. Nu vill jag höra.
Ja, nu ska jag. För det var en man som jag börjat följa som jag gillar mycket. Jag kommer inte ihåg hans namn. Men han verkar hålla på mycket med musik och sådär. Och han skrev väldigt roligt inlägg om det här med att idag när du ska gå på konsert, du får inte ha väska. Du måste planera ett år i förväg. Det kostar 10 000. Vad var det nu igen? Ölen kostar som på Arlanda. Det var lite sådana roliga grejer han skrev. Typ, och han har ganska många sådana grejer som att det var bättre förr. Typ.
Ja, men det kan jag väl hålla med om, för jag menar, det var inte alls många veckor sedan jag och brorsan gick igenom, för i somras var väl han på Way Out West, tror jag, och då betalade han 1,000 spänn för en dag. Det enda han ville se var Soundtrack of Our Lives, och jag minns ju då 05 så var brorsan och jag på Soundtrack of Our Lives i Karlstad på ett hak där, och han hade kvar biljetten. Jag tror det rörde sig om det kanske kostade 300 spänn att gå då eller något sånt där. Jag tror inte det kostade, nej det var fan inte 300 spänn ens, det var den här par hundra kronor då, va? Det var turnéavslut, kommer jag ihåg också, så jag var med på efterfesten där och vi hade skitkul. Året innan hade han hade kvar alla biljetterna, han hade säkert sett bandet 20 gånger, dels för att han tycker de är bra och dels för att vi känner en av killarna, större delen av killarna känner vi.
Wow, så ni får gå backstage då kanske?
Ja, men det, på Way Out West var det svårt för brorsan att komma backstage, det är ju så pass stort då. Men när det är vanliga spelningar och sånt, för ja, men brorsan han snackar ju i telefon med någon av killarna i bandet titt som tätt, och möts vi på stan så snackar ju jag med dem också. Men skitsamma. Och sen så har biljetterna gått upp. Och han bara, vi kunde bara liksom följa det. Och den där jävla kurvan följde ju inte inflationen på något sätt, utan det har ju verkligen blivit dyrare. Och ta de här Springsteen-biljetterna nu för nästa år, när de släppte nu att Springsteen kommer till Sverige nästa år. De kommer förmodligen ta slut fort. Och det blir ju liksom, det blir någon jävla klassmarkör. Du ska betala liksom 1,500 spänn för en biljett
och du måste planera ett år i förväg.
Ja,
alltså det blir inget kul.
Just det där, nej, det där har jag jättesvårt. Alltså jag menar, för jag är en person som verkligen liksom är väldigt spontan och sådär och bestämmer mig oftast i sista minuten och så. Och då, det där funkar inte för mig. Det var samma som att jag gick in och jag såg Jonathan Ung skulle ha stand-up då. Stand-up turné eller så. Och då tänkte jag så här, ja, det är väl säkert typ kanske om en månad då eller något sånt där. Så var det ju, det var ju 2005 någonting. Alltså det var ju om ett helt år framåt. Och jag bara, jag kan inte planera det nu. Alltså jag bara tyckte det var så galet liksom, så konstigt det är eller så. Det där är jättesvårt för mig verkligen.
Ja, det blir ju att man inte går då helt enkelt.
Absolut, och det är ju liksom även små spelningar är ju dyra och jag fattar ju att det kostar med tanke på hur mycket personal och så vidare det är som kanske krävs för vissa spelningar, men det är på något sätt det här spontana är ju totalt borta liksom. Vad ska vi göra i helgen? Ja, nej, men fan, jag hörde liksom att de är i stan och spelar, ja men vi går dit då, det går ju inte. Det var det lapp på luckan sedan ett halvår tillbaka liksom. Så det, och du kan säkert inte köpa biljetter på plats heller eftersom du måste boka online och du kan inte köpa en biljett utan att ha någon e-legitimation eller en mailadress och du ska få en QR-kod i en smartphone. Så där kan jag liksom kanske säga att det finns vissa bitar i samhället som inte riktigt jag är överens med. Alltså,
okay, ja, detta kommer vi citera dig i 10 år framöver.
Nej, men alltså jag tycker att det men däremot om jag vill betala min jävla biljett i kassan, då vill jag gärna se en QR-kod med ett Swish-nummer liksom, så att jag bara kan scanna av
QR-koden. Och skulle du ha en butik så skulle det stå sådär utanför, kontantfri butik.
Ja, men absolut. Och det finns en god anledning till det också. Det är det att kontanthantering är ju jävligt dyr. Det vet jag ju då när min exfru då, vi hade något hundföretag ihop och då hade vi ju butik och café och så vidare i det här stora hundföretaget. Och den här jävla kassaapparaten, för du är ju tvungen att alltså, ha ett kassaregister godkänt av Skatteverket, den var svindyr. Det här kanske var 2011-12 någon gång vi köpte den där kassaapparaten. Och det var säkert 10 000 för kassaapparaten liksom. Vad fan, vi hann ju aldrig tjäna ihop de pengarna liksom.
Nej, det är hade många företagare det i Sverige verkar inte vara bra.
Jag var på ett ställe där jag tror både du och jag, Joakim, hade trivts. De tog absolut inte kort, men de tog kontanter och Swish.
Ja, det låter som en jävla loppis.
Ja, det var ett fantastiskt ställe. Det såg ut lite som en däckverkstad i Bangalore ungefär. Så det var väldigt armt med lysrör i taket och stor hall. Men de var väldigt trevliga och duktiga och kilade runt på små stegar upp för väggarna och plockade ner däck och fixade och donade. Så köpte jag däckarna. De ville bara ha Swish eller kontanter.
Och det var inte sånt 123-nummer du swishade till, utan det var säkert någon av de här anställda. Så det var ett vanligt 070-nummer liksom du.
Ja, jag har ju faktiskt skaffat Swish nu. Så jag swishade. Sen när jag backade ut med bilen så kom ägaren sättande med ett kvitto i högsta hugg.
Oj!
Ja. Och vi var väldigt nära att säga till honom att det trodde jag inte. Nej, jag lyckades kräva det.
Ja, men bara idag tror jag fan har gjort 2 Swish-transfereringar eller vad man ska kalla det. För det var en liten kille här och knacka på förut. Vi hade tydligen köpt jultidningar tidigare i höstas eller till och med i somras. Eller fan, jag tror med det var så varmt så att ungen hade shorts på sig när han sålde jultidningar. Och då hade jag tydligen köpt någon jävla bok med kakerecept eller någonting. Så han var här. Nej, men då fan, du pröjsar jag med Swish. Sen sålde jag min gamla telefon som inte var så jävla gammal. Vi var en snubbe här och hämtade. Ja, men då pröjsar jag med Swish. Alltså, jag tycker att det är helt fantastiskt att slippa kontanthanteringen. Jag hade inte velat sitta här hemma med liksom 3 500 i kontanter liksom, som vad fan ska jag göra nu då liksom.
Jag tror att Anders kommer döpa ett avsnitt till någonting kontantlöshet eller Swish liv. Det är sen Anders.
Nej, jag har redan
tänkt ut det.
Oj, gud.
Ja.
Ja, och apropå det, apropå ingenting, vi pratade ju om teatern förut, och det var Claes Östergren som hade översatt den där pjäsen. Jag ska börja på den tredje boken där i den här trilogin nu. Och den
Jag hoppas jag kunna prata med dig lite grann om, så var roligt.
Den vad heter det? Vad fan skulle jag säga om den? Renegater heter den ju. Och jag lyssnar ju bara på böckerna, jag läser, jag lyssnar, alltså, jag hinner ju inte läsa. 33 timmar är den, och då undrar jag, hur jävla många sidor var den boken på?
Ja, han skriver tjocka böcker,
Ja, den första Gentleman där som kom 80 tror jag den kom, då var han 25 år när han skrev den, helt fantastisk bok förresten. Skriver verkligen liksom ett språk som, alltså han är 25 år, det är helt fantastiskt liksom. Och ett språk som ingen av de här, det är klart att det finns författare idag som har det, men jag tänker på de som säljer mest, så skriver de ju egentligen inte annat än veckotidningsnoveller. Camilla Läckberg och de här deckarförfattarna och sånt, de har ju ett språk som bara platsar liksom i Hemmets Journal, allas deras Mitt livs novell liksom. Det är ungefär det språket de har liksom. De kommer aldrig upp till den här nivån, varken. Ja, det är helt makalöst. Nej, men jag ser fram emot 33 timmar, Claes Östergren.
Är det han själv som läser?
Ja, det är han. Japp.
För jag för mig, jag menar, jag tror jag hade lite ibland när det var hans grej i radio nämligen, när han läste det här. Så.
Ja, nej, de två första nu var det andra som läste. Jag tror det var Reine Brynolfsson som läste Gangster. Och, jag vet inte. Reine Brynolfsson, det känns... Jo, men han läser bra, men jag har på något sätt... han. Nej, kanske. Jag vet inte. Trött på att höra på honom. Liksom. Kanske hört honom så många gånger. Nej, men det, ska bli, det ser jag fram emot, att lyssna på Klabbe.
Ja, spännande. Nej, men det var roligt. Vi hade ju en liten diskussion. Du ställde ju en väldigt intressant fråga, Jocke, och just om finns det någon som har skrivit en deckare som faktiskt är också kanske har lite verkshöjd som litteratur. Så det,
ja, jag tror inte. Ja, men det kan jag nog mycket väl ha gjort. Ja, absolut. Och
ja, har du svar den? Ja, då var det väl just, mitt svar var väl efter lite funderingar, eller ganska mycket funderingar, men just Claes Östergrens Gangster och Gentlemen. Det är nog faktiskt, det är ju en deckare egentligen.
Och den, ja, men är, det ju, är det ju egentligen.
Otroligt bra.
Ja, fast Gangster, jag gillar inte det. Jag tyckte den var så jävla rörig. Det var så, jag fick inte ihop det riktigt. Det blev inte den här, den var inte så linjär, eller jag vet inte hur man uttrycker sig i litterära sammanhang så sett, men den var väldigt så där hoppig, tillbakablickar, och det var någon sån här, det var mycket sån här snudd på lite filosofiska tankar. Det kändes som att han skrev ner sina tankar själv, vad han satt och... Nej, men jag vet inte. På något sätt så tappar jag tråden lite grann.
Jag har ju problem lite när det är väldigt många personer i böcker och sådär. Och kanske likartade namn och sådär. Det kan vara jättejobbigt tycker jag. Men,
ja, det är ju inte bara att det är många personer, utan det är person i flera. Det kan handla... Det kan vara en och samma person, men i olika tidsepoker. Liksom. Det kan vara liksom för 20, det handlar om för 25 år sedan, och sen plötsligt handlar det om den här personen för 12 år sedan och sen i nutid. Och då... Vänta här nu, vad fan, vem var det? Nej, men det är samma person, alltså det blir jävligt rörigt där, och kanske hade det varit bättre att läsa den i lugn och ro några kapitel i taget istället för att lyssna på den hela tiden som jag gör hela dagarna liksom. Så att den kanske kräver lite mer aktivt, på något sätt aktivt lyssna, jag vet inte, rörig upplevde
jag. Jag håller nog med dig, jag läste den ju i pappersform. Och det var intressant att höra din take på den, för min känsla när jag läste Gangsters, det var ju väldigt mycket just att den är lite stream of consciousness, lite rörig. Och sen om man säger en medelålders författares vilja att slakta sin egen heliga ko, liksom, att han vill göra upp med, han slog ju igenom väldigt ung, och det känns som att han kommer liksom aldrig ifrån Gentleman, den blev så jäkla stor. Och då försöker han liksom lite grann nu dra karaktärerna i skiten för att lite distansera sig och visa att jag är så mycket mer än Gentleman. Och det är lite tråkigt, för jag tycker man får
jag
lite relation.
Inte heller det där. Nej, ja, precis, men jag fattar inte riktigt det där heller. Alltså, bröderna Morgan var ju inte bröder egentligen, utan det var ju någonting som han hade hittat på egentligen, men påstås det i den här Gangster då, va? Att han hade fått ändra den historien, att man så här i efterhand får reda på att egentligen gick det inte till så här, men jag blev tvungen att skriva på det här sättet. Och så ska det då liksom nystas upp en annan historia om hur det egentligen var. Och där tappar jag tråden lite grann. Liksom, men vem fan var Henry Morgans brorsa egentligen då, den här... Ja, vem var han egentligen liksom? Och... Ja, nej, jag vet inte. Jag tappar tråden lite grann där.
Det var liksom... Nej, jag håller med dig helt, för jag tycker just att man får ju... Jag tycker man får ju väldigt mycket relation till dem i Gentlemen.
Ja.
Och sen känner man lite att han liksom, han vill så jävla aktivt liksom detronisera dem, knuffa ner dem från piedestalen. Nej, de är inte alls så spännande, de är inte alls så...
Nej,
och det är väl som... Många som slår igenom tidigt så följs de genom hela karriären av det där. Vad heter han som Isabella du gillar? Han har ju kommit runt genom att skriva massor efter Less Than Zero var väl hans första.
Brett
Easton Ellis. Så han har ju lite kommit runt genom att producera, men Claes Östergren, det är liksom han är ju gentleman och så försöker han då lite slå sig fri. Och andra kommer ju aldrig, vad är det, François Sagan som aldrig kom förbi Bonjour Tristesse.
Jag menar, det finns ju flera sådana författare som kanske bara skrivit en bra bok. Jag vet inte vad det handlar om, men det där är intressant. Ja. Hur det blev så. Ibland kan det ju självklart vara att personen dör eller någonting, att den inte hinner skriva så många, men
det är ju samma med musik. Det är ju jättemånga som har en hit, en bra platta, och sen så visar det sig att de har gett ut 20 plattor, men ingen har hört talas om de 19 andra. Det är inte ett helt jävla ovanligt symptom.
Nej, jag är lite så.
Du har kanske ett stort verk inom dig.
Nej, men nu såg jag att det var Värmlands bokmässa eller Värmlands bokfestival eller något om 2 veckor här i Karlstad. Och då skulle Mika Niemi skulle komma, och då tänkte jag, det vill jag se. Och så fick jag se inträde, 100 spänn. Fan, det är ju ingenting. Det ska bara kosta 100 spänn att gå in. Det är ju skitbilligt. Ja, det var jättemånga författare. Det var en lång jävla lista då. Men då fick jag se. Då var det så här 16 till 16:20 Mika Niemi. 20 minuter. Och dessutom på en fredag klockan 16 till 16:20. Jag har ju inte en suck. Jag har ju inte slutat jobbet ens då liksom.
Nej.
Ja, det var ju lite...
Och sen så är det tråkigt.
Nej, de tänker ibland att de... Alltså det som du säger riktar dem. Så då bara till kulturtanter och så här. Alltså äldre,
ja, men så här kulturtanter och äldre som antingen är lediga eller kan ta ledigt. Ja, liksom. Någon vanlig jävla knegare som går här liksom och verkligen liksom går på klockan. Liksom. Jag kan inte lämna mitt jobb. Då blir det...
Du borde ta ledigt nästan då, om du verkligen vill se han. Men du kanske,
Nej, men jag inte för 20 minuter. Det hade varit lite intressant om det hade stått. Nu ska jag berätta min senaste bok. Jag kommer vara på scen en timme. Jag kommer att kunna svara på frågor. Ja. Men 20 minuter, det känns ju som att han är på genomresa. Liksom. Han är på väg mellan Oslo och Stockholm eller något sånt där. Och så sammanfaller det. Liksom. Ja, men jag åker mellan Stockholm och Oslo på fredag. Vi bjussar på en lunch. Liksom. Ja, men okej, jag kommer väl då. 20 minuter, sen måste jag åka. Liksom.
Som att han har jävligt bråttom.
Ja. Jag vet inte. Nej, alltså, det var lite synd. För det var dagen efter, det är både fredag och lördag. Men jag jobbar, den lördagen jobbar jag också. Så att,
ja, men här är det.
Nej, shit happens. Det får vi ta en annan gång.
Ja, jag har nog faktiskt bara läst populärmusik och Fallvatten, tror jag. Men de var väldigt bra.
Ja, Fallvatten, det är den som är den här katastrofboken där, va?
Ja, precis.
Ja, nej, populärmusik har jag nog läst, men det kanske är när den kom ut, eller det är en sån här 25 år sedan jag läste den kanske, eller 20 eller vad fan det är. Men sen läste jag då Koka björn och den här senaste Sten i siden, eller vad fan den heter, som är den allra senaste. De två drog jag igenom för bara några veckor sedan, så att han är ju färsk i minnet på det sättet då.
Och
det
var ju faktiskt Koka björn, vad fan.
Ja, precis. Det var en grej jag faktiskt sa att jag skulle vilja fråga han ge mig det. Och det är att jag tror det föreställer 97 eller 98 årtalet. Och då beskriver då en av karaktärerna att jag åker med pappa i hans slitna V70 eller hans gamla V70 eller något sånt där. Och jag tror att 97-98, det var liksom absolut första året för V70. Så att jag förstår liksom inte hur han får ihop det. Liksom. Men han kanske har dålig koll på bilar själv. Han verkar vara en person som inte har koll på bilar.
Jag bara hoppas att han är en sån författare som gör research. Jag menar inte så, men jag vet många bra författare gör research också. Men jag tycker jag har gett så mycket som är väldigt, att det märks väldigt tydligt att det är väldigt mycket research och så.
Jo, men hade han skrivit det, jag åkte med pappa i en slitna 850, Volvo 850. Som
ja, du stör dig på det.
Ja, men det blir ju det. Det är som att, det går inte.
Ursäkta mig, Joakim, men om du träffar honom så tror jag att han skulle vilja ge dig en liten smocka.
Ja, det hade varit rätt intressant. Jag hade fan tagit det. Liksom. Hade han blivit skitsned liksom, och tyckt att jag var jobbig så hade jag tagit det. Det hade varit lite kul ändå, för jag kommer ju ändå aldrig hela mitt liv stöta på personen i fråga. Och två timmar efter det så har ju han glömt det här.
Ja, jag tänkte ju säga att det är väldigt trevligt. Men nej, men för det är just alltså... Men jag undrar om det är något typiskt för män, manliga läsare, det här att hänga upp sig på vissa sådana grejer. Alltså jag, nej, fast i och för sig, jag menar, jag kan ju hänga upp mig om något inte känns trovärdigt, som jag sa innan, men ja, det är så
att... Ja, men ibland är det så att vissa grejer skaver ibland liksom. Och jo, fan, är det någon, nu frågar jag Frank, har jag frågat dig i småhuschatten där om du har sett det här... Husdrömmar med Marcus Torjeby?
Nej, det har jag missat.
Oh, jag tänkte se det.
Han bodde ju, han blev ju känd i och med att han skrev, jag tror boken heter Löparhjärta eller något.
Löparens hjärta.
Ja.
Nu är det som en sån här kille som säger fel namn på en kille du avskjuter.
Nej då, jag får inte avskjuta på honom, men han bodde ju utomhus i 4,5 år in.
Ja, men du verkar, det var så skeptiskt han ju, eller vad det var. Det var det, va?
Ja, pratade vi om det förra veckan?
Nej, men jag fann för länge sedan jag nämnde han, så sa du något sånt där att jag känner han där vi bor eller något sånt där, och det är inte sant allting.
Skitsamma. Det som är, ja, men grejen är, nu när du säger det faktiskt så kommer jag på vad det var. Han bodde ju utomhus i den där tältkåtan då, va?
Ja.
Och gick överallt eller sprang överallt. Men grejen var väl att varje vecka jag tror han gick på någon folkhögskola då också. Och då var det väl så att hans kompisar kom och hämtade honom i bil så att han skulle kunna åka handla och duscha och alla de här grejerna.
Ja,
så att
det blev liksom,
men det spelar ingen roll. Ja, precis, men det spelar ingen roll, för han har ju fortfarande sovit utomhus, så jag ska inte ta det ifrån människorna.
Nej, jag inte det.
Det som däremot skaver nu i den här nya serien är att han försöker att vara Marcus Torjeby alldeles för mycket. Alltså han går i karaktär så till den grad att han blir... Det är ju som det här liksom... Det är som när Ernst Kirchsteiger försöker vara Ernst Kirchsteiger alldeles för mycket liksom, och springer runt barfota överallt och ska göra en massa konstiga jävla prydnader i grenar och löv och bark och allt vad det är han gör liksom. Så att det liksom, det tippar över att han försöker vara sig själv alldeles för mycket, så det blir liksom så. Och i den här serien kändes det som att han är alltid så in... Vi ska vara positiva och han är en positiv människa. Jag tror att han har så jävla mycket energi och glädje ändå i sig. Så att det är nog så att han är så här. Men det blir ändå något som skaver när han är sig själv alldeles för mycket. Bor uppe i norra Sverige. Jag kommer inte ihåg, det är i Östersund tror jag, som han har huset och såna här grejer då, va? Och så ska han ner till TV4 på en intervju. Eller om det är radio, skitsamma. Ja, vi fixat hotell åt dig. Nej. Han ska inte åt hotell. Han sover utomhus på jorden under någon jävla trä någonstans.
Ja,
och då känns det som att det där blir ett poserande på något sätt. När han nu är i den här serien också. Det ska visas upp att han sover utomhus. Jag fattar att han trivs och kan sova utomhus. Han beskrev, tror jag, hur han som barn sov med fönstret öppet på vintern. Och kunde... sov så jävla skönt när han fick den där kallluften i ansiktet. Så det finns ju naturligtvis något där, att han kanske vantrivs något enormt på hotell, men samtidigt han är vuxen människa som kan anpassa sig, och då blir det som ett poserande. Och hela den här grejen med det här huset som han bygger på berget eller på fjället, släpar upp grejerna, det är helt fantastiskt att göra det, och det, jag beundrar honom för det, va? Men det är någonting när han liksom är alldeles för positiv, när kläderna han har är slitna, trasiga, bilen han åker runt i och hämtar grejer, är värmen funkar inte i den, så utan det är liksom, det är minus 8 grader i bilen, och då känns det som att Marcus, du tar säkert 75-100 000 plus moms för en föreläsning och du åker runt på rätt många föreläsningar. Det är inte en ekonomisk fråga. Och självklart ska vi inte konsumera för mycket och på något sätt... Men du behöver inte åka runt som en luffare, va? Och du behöver inte klä dig som en luffare när du är mångmiljonär, va? Det känns...
Är han det alltså? Är han det? Är detta verkligen sant?
Nu har han enskild firma, så jag kan inte se hur mycket hans företag har i tillgångar, för det har jag naturligtvis då kollat upp. Men det är väl klart att han på sina böcker och sina föreläsningar har gjort pengar. Det kan man ju inte komma undan.
Men han så har säkert... gör man väl inte på en bok?
Nej, men han har hållit på med det här i 20 år liksom. Så att det är ju inget...
Han har ju skrivit en bok också om det här med att sova ute och så. Så jag menar att han är ju lite aktiv så. Men jag menar, jag tänker väl ändå att det inte drar in några jättestora summor pengar så ändå.
Det är klart, han gör ju säkert av med pengar också. Men han behöver liksom inte gå runt i trasiga kläder och se ut som en luffare bara för att på något sätt göra ett statement liksom, att se på mig, jag vill inte ha den här västerländska konsumtionshetsen. Nej, det behöver man inte ha heller liksom. Men man kan ju liksom, det är något som skaver där. Det är lite grann.
Men jag kan komma känna likadant när jag ser grejen. Jag får se den verkligen och återkomma om det. Men det jag skulle säga var väl att när man läser någon intervju någon gång och boken och sådär, så känner man ju att jag känner att han känns som en väldigt ganska mörk person och ganska så här väldigt tyngd på något sätt. Så det du säger är intressant, för att visst, han har väl funnit någon ro då kanske lite så i sig själv, men han känns som en väldigt så orolig.
Nej, men det är nog helt sant, och det tror jag, för hans fru beskriver ju det också, att han precis. Nej, för hans fru säger ju att han är helt omöjlig att leva med om han inte får göra de här grejerna. Och får han då göra någonting som innebär då släpa stenar upp för ett berg eller vad fan som helst, precis, då blir han mycket lättare att leva med, och det köper jag absolut. Men det är en, som jag sagt, jag säger, det är någonting som ska bli grann. Och det var ju faktiskt, det sa man redan på 90-talet om Kim Larsen, som Frank känner till också eftersom han bor där nere. Att han poserade då med att klä sig som en luffare i gamla kläder, trots att han var mångmiljonär, va? Alltså kanske alltså så pass mycket pengar att han inte ska behöva klä sig som en luffare. Sen kan man naturligtvis klä sig man behöver naturligtvis inte vara ett modelejon på något sätt, men det var just det här att han såg ut som en uteliggare liksom, och det var
jag förstår du menar, alltså det kan vara oerhört provocerande, för det är ju samma som de här, det finns ju verkligen människor i Hollywood också, så där, vissa så här, vad heter de nu igen, men de här tvillingarna Olsen, de vet jag har väldigt känt ett tag att de gick så här jättetrasiga kläder, och de är ju så här, de är ju rikemansbarn eller så, som verkligen jätterik, och det är ju de här som är i den här serien och vad som
barn. Jag vet vilken.
Och sen också, och jag vet inte hur det är med han där, vad heter han nu igen? Men han där, du vet, i den här killfilmen som alla killar har sett, den här med vad heter det?
Nej, jag skojar.
Max, vad heter det nu igen? Du vet det där med typ piller. Han tar piller.
Matrix.
Keanu Reeves.
Ja, Matrix.
Tack. Ja. Förlåt alla killar. Men han, jag menar, jag får inget grepp om han så. Han kanske är jättehärlig, men han känns ju också så som att han är väldigt rik, men samtidigt går han runt och är väldigt sådär lite slufsig och ska verkligen ge till hemlösa och sånt, va? Så det är väldigt så här, det är speciellt, man vet inte riktigt vad som är sant och inte, känner jag med honom sådär, men...
Han ska ju vara väldigt, väldigt ödmjuk.
Ja, du tycker det? Ja. Mm. Ja, nej, men det är säkert då. Så. Ja. Jag bara kommer att tänka på han nu. Ja, men jag hoppas det finns några som är grundare som bor i Hollywood. Man tror ju knappt det gör det, men han är väl en av dem.
Ja, jag tror det. Personligen tror jag det är svårt att vara grundare, så det är nog väldigt få som är det. Alltså hela, det kräver väl ett visst mått av narcissism också att ställa sig, ha drivet att ställa sig framför en kamera och höras och synas, och sen höras och synas hela världen.
Ja, det är samma. Mm.
Och alla som dansar runt den och passar upp den och håller med.
Precis.
Jag såg en intressant dokumentär på SVT nu häromdagen i Faderns namn, som handlar om en liten judisk sekt i USA, eller sektförsamling ska jag säga. Där då den här ledaren för den här församlingen var ju liksom väldigt populär och hade ju hundratusentals vad ska man säga, anhängare. Och nu vet jag inte vilket årtal det här rör sig om. Det kanske var, han började redan på 80-talet där han köpte lite mark i Israel. Och där de byggde då upp en hel by, mer eller mindre, eller stad snudd på liksom, runt den här församlingen då, va. Sektledaren bodde hela tiden i USA, eller i New York tror jag. Ja, det var där alla bor. Men det var ju barnet, sonen till den här, de beskrev ju den här sonen då till den här sektledaren, var ju fruktansvärd som barn. Alltså han såg sig ju själv som någon slags, ja, men som jag kan föreställa mig att en fransk 1700-talsprins betedde sig liksom. Han beskrev hur han som barn cyklade runt på sin cykel. När han inte ville cykla längre så bara kastade han cykeln och sen knäppte han med fingrarna, så kom hans, så att säga, vänner eller anhängare då, de andra barnen, och plockade upp cykeln åt honom. Och han beskrevs fruktansvärd liksom. Och tydligen så gillar ju inte pappan, den här sektledaren, barnet heller riktigt. Det var någonting där som det visade sig ju att på dödsbädden då, den här sektledaren, på dödsbädden hade han alltså då sagt hur mycket han ogillade sitt barn och han verkligen inte ville att det här barnet skulle ärva någonting. Det fanns några inspelningar. Det här hade de ju då i hemlighet spelat in och släppt sen det här efter att den här sektledaren hade dött. Och barnet ärvde ju ingenting i det här testamentet som pappan hade skrivit där. Och sen blev det väl någon konflikt där. Men alltså, det här, han var fruktansvärd, den här sonen då. Han är ju vuxen nu, va? Och de intervjuar ju den här, ja, mannen då, sonen där. Och jag fick ju intrycket av att han fortfarande liksom ville komma åt det här arvet på massa miljoner dollar alltså. Många miljoner dollar som var tillgångar som han så att säga förlorade då, va? Men han var ju mer eller mindre utesluten. Det var slagsmål i de här församlingen kring det här sonens arvsrätt, som han hävdade ju då att han skulle vara den nya ledaren och så vidare. Nej, men jag rekommenderar
det. Det låter väldigt rubbat. Ja,
det är skitrubbat. Alltså man bara liksom, vad är det här?
Och jag vet, helt i min smak. Men vad såg du den någonstans?
Den var på SVT.
Okej.
Men det var så roligt, jag ska se om jag hittar den bilden som jag gjorde där till den. Skitsamma, jag vill inte visa den här bilden nu. Men det var att den här ledaren då hade ju undervisning. Kan ha varit 80-90-tal eller något sånt där. Och då säger han då inför barn där. För man pratar om onani liksom, att spilla säden, det var ju fruktansvärt liksom. Och då så sitter han här inför någon skolklass. Jag tror att det kan föreställa, ja, vad kan det vara, mellanstadie, högstadie eller någonting. Och sen här, om man tar ett förstoringsglas och granskar en droppe sädesvätska så kan man se ett helt foster där inne. Huvud, kropp, armar, ben. Och då menar han på att den som onanerar och spiller sin säd på golvet är en mördare.
Oj, ja, det är så sjukt. Ja.
Judarna anses ju ändå då vara de smartaste liksom och ledande, för de är ju det, alltså. De har ju ändå lyckats rätt så bra liksom. Men då undrar man ju liksom, när man då försöker undervisa barn på det här sättet i USA liksom, att
jag tror inte du ska låta en sektledare representera det judiska folket.
Nej, absolut inte, för det här är ju då en väldigt, väldigt ortodox extrem grupp inom, men ändå inte den mest extrema gruppen judar som finns. För det var ju också något som vi delade i chatten häromdagen, en annan grupp som mestadels finns i USA, och nu kommer jag inte ihåg vad de hette, men det är alltså en grupp judar som anser att de inte får återvända till Israel, för Gud har inte gett dem det tecknet än. För de fördrevs ju, judarna fördrevs ju, alla de här stammarna, 12 stammarna fördrevs ju då, va, från Israel, och har inte fått tecken från Gud att komma tillbaka. Så de anser ju liksom egentligen att Israel är ockuperat av, alltså de judarna som är där nu är där felaktigt, och de ska inte vara där. Det tyckte jag var lite kul, så jag läste på lite om det. Och jag tyckte det var rätt, rätt intressant faktiskt. Att, så de är liksom pro-Palestina på något sätt. Där, liksom. Har det där landet ni, för vi har inte fått tillbaka den. Däremot kan jag väl tänka mig då att den dagen de känner att de har fått det här tecknet från Gud, att de ska ta tillbaka det här, så skulle de nog inte sky några medel, utan då skulle de förmodligen slakta palestinierna och ta tillbaka.
Nej, men
ja, men tror du inte det? Om man nu så hårdnackat
jag
säger
vet att... inte. För jag, Joakim, jag ska säga ärligt, jag är rädd för att prata om de här frågorna, för jag känner mig så himla korkad. Alltså jag tycker det är så komplicerat, men jag menar, jag vet bara att jag tycker det är fruktansvärt det här kriget som händer. Alltså, men jag menar inte att alltså det verkar ju vara... Nej, usch, jag vågar knappt säga någonting, känner jag verkligen.
Nej, men det är djupt vatten för mig också, självklart är det det. Det är jättedjupt, men jag...
Det är fruktansvärt.
Och jag sitter liksom gärna och grottar ner mig liksom i olika Wikipedia-länkar. Liksom, och jag tycker det är helt fantastiskt att läsa om såna här grejer. Och som sagt, jag rekommenderar I faderns namn på SVT Play.
Ja, tack. Tipsen.
Ta en liten kik.
Det tycker
jag. Anders somnat?
Anders. Nej, men han önskar att han hade.
Ja, det
ja.
Ja, usch, man ska
Isabella skulle vara bara med en liten stund, sa hon. Hon var med igen.
Ja, herregud, det är ju hopplöst är det.
Klockan är snart 9, så jag vet inte om jag orkar lyssna på det längre.
Nej, jag vet.
Nej, vi har väl annat att göra.
Jag är jättetrött. Jag vet, och att jag säger det här med lite, det är också det att jag känner så här ibland att jag kan inte ha något att säga, och jag vet inte hur stämningen blir eller vilka som är med och så där, och då vill jag ha en utväg.
Ja, men det är smart. Det är ju jävligt smart.
Ja, just det. Ja. Men nu var det roligt. Men ja, då säger vi så då. Ni får ha det bra i alla fall.
Ja, men detsamma.
Hoppas vi hörs nästa vecka.
Tack till alla som har varit med här.
Ja, kul att snacka, Frank.
Ja, jättekul att höras. Det var ett tag sedan. Så.
Ja, det var kul att du tittade in, Frank.
Jag ska försöka vara lite mer regelbunden gäst, tänker.
Eller så gör vi, jag var lite inne på det, eller så gör vi en alternativ podd, du och jag, Frank, som hamnar i den här PLP-feeden också liksom. Vi skulle kunna ha fler poddar som där, så skickar vi bara ljudfilen till Hedman sen.
Ja, du, det var roligt, för det har jag faktiskt tänkt på när du berättar nu att du ska börja med jazzpodden, att jag hade gärna velat vara med och prata lite jazz på film.
Jazz på film, ja, men det är absolut intressant. Jag har inte kommit så jävla långt än, för jag måste sätta upp visst nu grejerna, jag kan väl sätta upp dem vart som helst, men jag håller på att bygga en liten studiohörna i sovrummet där jag ska liksom ha lite ja, jag har fixat lite grejer där och ny skärm så att jag har lite större skärm och så vidare och ljuddämpande, jag ska bygga någon slags ljuddämpning på väggen i hörnet där också så att det blir så bra ljud som möjligt liksom.
Ja,
och så sitter man, alltså sitter man och scrollar blocket liksom, och så hittar man en Neumann-mikrofon där liksom. Åh, fuck, den vill jag ha liksom. Även om inte en jävel skulle höra någon skillnad, så hade det ändå varit kul om det hängde en Neumann-mick liksom. Och så fick man prata in i den istället liksom. Åh. Ja, nej, så att man drömmer ju lite grann så. Det gör man. Men det ska igång, absolut. Men jag kan inte säga om det är nästa vecka eller om 2 veckor. Det går inte att säga.
Ja, men vi kanske hittar ett annat ämne innan dess, helt enkelt.
Ja, men jag tänkte en alternativ podd liksom, till parklivssfären. Liksom. Vi pratar hus till exempel, eller vi pratar cyklar eller vad som helst. Va?
Mycket, mycket bra. Vi har ju rätt många ämnen som vi bägge två, liksom, våra cirklar.
Ja, men absolut. Våra subgrupper liksom, som kanske hamnar lite grann utanför den här introverta, sociala, stereotypa parklivsindividens intresseområde liksom. Så att det
är nog sant. Absolut. Ja, men mycket bra. Då får alla sitta klistrade vid sina radioapparater, så kanske det kommer en liten extra sod här mellan söndagarna snart.
Ja, det hade ju faktiskt varit lite intressant. Det är bara att lösa det tekniska, men det ska väl inte vara några problem.
Jag vet inte, någonting kan vi ro ihop.
Absolut. Det tror jag. Ja, nej, men vad fan, nu ska jag... Ja, precis. Nu ska jag gå och göra lite andra grejer. Förbereda morgondagen och boosta min ångest för måndagen.
Ladda upp ordentligt.
Ja, bra. Ja, men vi hörs nästa söndag.
Det gör vi allihopa.
Hej då.
Tack till alla. Hej.
Ja, det var det. Ja, det var det.